الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نتي الإسلام بود ميمي كريم من برود الصادق وكفك شارع يست وائل. بكم انتباك برود.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
Vi bjöd dig tillbaka för att fortsätta det ämnet vi pratade om sist när du var här. Jättemånga lyssnade på det och tyckte det var ett intressant ämne om psykisk ohälsa för de som inte har hört det. Och vi körde ju också en live
Instagram.
Som lite så här spontant, för att det var så mycket vi inte hann diskutera i det avsnittet. Och vi får se om vi hinner diskutera allt det där i det här avsnittet. Inshallah. Annars vi får bjuda tillbaka det igen bara.
Inshallah.
Men vi diskuterade, bara för att typ sammanfatta lite vad vi diskuterade, var bland annat definitionen av psykisk ohälsa.
Mm.
Lite kring alltså, problem som folk har som kanske påverkar dem till varför de mår dåligt och så vidare. Men vi kom kanske inte in så mycket på det konkreta, vad man kan göra. Det var väl där kanske det var mycket annat att prata om. Så vi tänkte idag att komma in mer på vad kan man göra för att må bättre. Och jag vet att vi brukar, det här är ett ämne vi brukar sitta och prata om ofta ändå liksom utanför podden. Så jag vet att du brukar nämna det här med känslor för att liksom få till det rätt, att mycket, alltså psykisk ohälsa är mycket att man mår dåligt, det är en känsla.
Mm.
Och det styrs mycket av vad vi tänker, vad vi gör. Men du brukar nämna det här att det är viktigt att ibland få koll på vad det är man känner. Och kanske du brukar nämna det här med känslokarta till exempel. Att liksom kartlägga kanske vad är det jag känner egentligen.
Mm.
Om du skulle kunna börja där kanske.
Precis, baraklafik. Vi hoppar direkt in, tycker jag.
Förlåt bror också, jag kanske ska nämna för de som inte har sett avsnitt 1. Vår bror The Well är beteendevetare, har studerat också psykologi i sin utbildning till beteendevetare. Och har jobbat mycket på fältet också med de här frågorna, olika projekt. Så att för den som undrar, som inte har sett avsnitt 1.
Så jag är inne i avsnitt 1.
Ja, och jag är inte psykolog, det är många som tror det. Psykologi har läst en kandidatnivå.
Ja.
Det går att läsa på olika sätt, som du sa. Men det första som jag ville ta med mig, som du nämnde, det är någonting som kallas tematiskt hantering av känslor. Och det är ett sätt att som människa försöka lära och förstå hur man ska hantera det man är född med, det vill säga känslor. Och vi tog upp det i avsnitt 1, att människan kommer med olika grundaffekter i olika känslor. Och det här är ett sätt av att kunna hantera och förstå ditt inre, om man säger så. Och en av de sakerna det finns som liksom en övning eller ett moment som man ska förstå, det är att du kartlägger dina känslor. Det hjälper dig att visualisera ditt inre. Du ser vad du känner inifrån. För ibland det kommer upp massa känslor och tankar. Det kan komma som explosioner, det bubblar. Men du förstår inte riktigt varför.
Mm.
Så när du skriver ner och kartlägger känslor, det är som att du ser framför dig vad ditt inre försöker säga. Och det är bra att veta innan jag tar upp hur man kartlägger. Känslor är inga sanningar. Känslor, det är din kropps sätt att berätta för dig hur du känner just nu. Din kropp ibland reagerar starkt. Starkare än kontexten du är i. Och då blir det så här, oj, varför reagerar så här mycket? Men många kan ju bli rädda eller oroliga för att de tror att den här känslan säger rädsla eller skräck. Att det är någon sanning. Att du är faktiskt i jättestor fara eller jättestor skräck. Men det måste inte vara så. Det är bara en information, helt enkelt. Mm. Sen är det upp till oss hur vi ska hantera den och bryta ner den. Och hur vi ska förvalta det vidare. För vår kropp liknar ju saker med varandra. Du kan uppleva någonting för kanske 10 år sedan.
Mm.
Säg exempelvis, du är ute på havet och det kommer jättestora vågor. Du får ju skräck. Och det passar ganska mycket kontexten. Det är också ett sätt att din kropp fungerar. Att du är frisk. Den vanar dig. Mm. Det är fara just nu. Men sen 10 år senare kan du få en likadan känsla, alltså en likadan känsla kanske i en mindre pool eller bassäng. Din kropp kanske inte förstår skillnaden. Mm. Att just nu förut var det hav och nu är det något mindre som är mer säkert. Så du kan få samma känsla, men det är helt olika saker. Och då är det upp till oss att försöka kontrollera det.
Mm.
Okej? Och det som är tanken med kartläggningar är att du ska försöka placera och sätta saker i rätt fack. Mm. Så det första du kan göra, en av övningarna, skriv ner vad du känner.
Okay.
Det är väldigt olika. Folk gör det varje morgon, varje kväll, någon gång, flera gånger under dagen, eller vid behov, när du känner att jag känner mycket nu, det är många tankar. Skriv av dig, brukar man säga.
Exakt. Jag såg att det fanns någon kurs, typ så här, avskrivarkurs. Eller
precis.
Ja, typ så här. Att typ som någon självterapi, att skriva, ja, du skriva ner sina känslor.
Det hjälper väldigt mycket. Och det som det hjälper, som vi är inne på, du ser ditt inre. Det kanske låter flummigt, men när du har massa känslor, det bara flyger runt som massa moln i huvudet. Men nu får du se vad du känner. Och många skriver typ i en berättande text, som en historia. Idag vaknar jag så här, jag känner mig så. Och sen man brukar säga, låt bara pennan flöda. För dina känslor kommer säga åt dig vad du ska skriva också. Det är bara att skriva av det egentligen. Du behöver inte följa någon mall eller någonting.
Ska man visa det här till någon, eller är det för en själv?
Bra fråga. Om det är någon du har tillit till, som du känner att du kanske vill bolla det vidare med någon och lyfta upp det och få kanske annat perspektiv, du kan göra det. Men oftast det är kanske ganska intima tankar.
Ja, det är ganska känsligt.
Känsligt också. Det är ens inre. Så det är upp till var en, skulle jag säga. Mm. Men det är inget måste. Men inget krav.
Det kanske kan vara ett bra hjälpmedel, tänker jag, för folk som har svårt att uttrycka sig.
Ja, såklart.
Vissa kanske har svårt att berätta sina känslor, men de kanske kan ge dig ett brev. Så. Men det är lite som du sa innan, tillit och sånt.
Ja, också, det är fett välformulerat allting brevet. Men den här övningen, skriver ner vad du känner. Du får nu någonting konkret att jobba med. För ibland du upptäcker någonting. Okej, jag känner varje gång när jag ska göra en viss sak, den här känslan. Så nu har du konkretiserat och alltså identifierat någonting som du känner. Och då har du något konkret att jobba med. Förstår ni? Och att du kan sätta saker i fack. Alltså bara övningen i sig hjälper. Sen om du vill ta det vidare, en annan femma. Och sen en annan grej är att man ska träna på att ha ett positivt inre tal. Vi har ju som en inre röst som typ antingen kritiserar oss eller berömmer oss. Men vi har en tendens idag att vi nästan bara kritiserar oss. Och man måste se sin hjärna som en superdator. Och oftast man brukar likna hjärnan som en dator, och den bästa av datorer.
Ja.
Och hjärnan, om du ser den som en superdator, ditt tal, det här inre talet, det är som ett program som ska köras igenom det här superdatorn, vilket är hjärnan. Så om du redan bestämmer att det här programmet ska vara negativt och ha olika vad är features, alltså attribut och inställningar och sånt som ska vara dåliga, då kommer ju hjärnan köra det här programmet. Och då kommer det sätta den effekten på hela din kropp och själ och inre och allting. Så du måste, om du ser det på det här sättet, så fattar man också allvaret att det inte är fel att försöka omvandla och prata positivt med sig själv. Exempelvis, du säger till dig själv, Sadir, jag är jättedålig på att komma ihåg namn. Alltså jag är sämst. Då du kör det här programmet i superdatorn, resultatet, alltså output som du får, är att du är dålig på det.
Mm.
För det är det du har sagt till dig själv, att det är så det ska vara. Så då nästa person som du träffar, han säger sitt namn, du kommer glömma bort det. Gör du tvärtom, det finns faktiskt jättemånga påvisade effekter på att det inte är så.
Är det inte också en kanske en bortförklaring man har oftast när man tycker något är jobbigt? Jag är sämst på det här ändå.
Exakt.
Det är ingen idé. Jag börjar inte.
Exakt.
Jag är sämst på matte.
Du lägger
jag är sämst på matte.
100%. Så det är inte fel att uppmuntra sig själv. Man kan ju fortfarande vara ödmjuk.
Mm. Ja, exakt. Hur har man måste ju ha någon balans där.
Ja, och alltså, nu är det någonting, det här gör du för dig själv. Du behöver inte gå och stå på scen. Och jag är bäst på det här. Det är inte det vi säger.
Mm.
Det här är för dig själv.
Mm.
Och det finns en grej att innan du lägger det, du kan skriva typ tre saker som du tycker har varit bra. Som du har gjort som är bra. Det här är för dig själv.
Mm.
Det är för att du vill träna upp det här positiva innertalet, så att det sen till slut automatiskt blir av sig själv positivt. Det är en grej.
Det var någon gång jag hade ett något problem eller något val jag skulle göra. Jag kommer ihåg att jag pratade med dem, det var länge sedan. Och då du sa just det här också, att skriva ner typ
exakt
fördelarna med det ena och nackdelarna med varje val. Och sen det hjälpte faktiskt, för då man får det framför sig.
Ja, man får det lite
svart på vitt. Ja, nu jag ser det var bara fördelar med det andra. Exakt. Det fanns inga fördelar med det andra, var typ en grej.
Ja.
Men i mitt huvud det var 50-50. Men jag skrev ner det var, du vet, 90-10. Typ.
Ja, det är exakt så. Som Karin säger, man kan typ sätta, oftast det är dilemman, eller svåra situationer. Du sätter det i mitten, så gör en skiljelinje där du har typ fördelar eller positivitet, vad som gynnar dig, och sen nackdelar. Sen subhanallah, alltså, när du själv får se det, återigen, du visualiserar det. Mm. Du kanske ser två kanske potentiella nackdelar som du vet går att lösa. Men sen du kanske har 12 punkter här som du vet är bra. Mm. Eller att det här beslutet är bättre för dig utifrån det här, det här, det här. Självklart, alltså med underförståelse att man ber Allah om hjälp, mm, allt det där. Och det är en grej att vid prövningar och svåra situationer så finns de här tipsen att man ska inte fokusera på vad du inte kan göra i den här situationen. Mm. Det är väldigt lätt hänt. Du hamnar i en svår sits. Det kan vara vad som helst. Du tänker nu kan jag inte göra så här för jag är i en svår situation. Jag är bunden på grund av det här. Du börjar må jättedåligt för du känner att du kan inte göra något.
Mm.
Du känner dig kontrollerad av situationen på något sätt.
Ejo.
Men det är det du vill bryta dig ur, för det blir som ett fängelse. Mm. Det är situationen som styr dig. Men du ska kunna styra den. I den mån som du kan som människa, såklart. Och det är att du ska kunna fokusera på vad kan jag göra här?
Jag brukar alltid reflektera just över den haditen. För den är så... Jag tycker den är så klockren när det kommer till just den här situationen där man befinner sig i en svårighet och så här, hamnar i, som du sa innan, fängelse. Och då, det finns en väldigt känd hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam där han säger ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Att sträva efter det som gynnar dig. Gör det du kan i situationen. Wasta'in billah, och ta hjälp av Allah. Det här är också en viktig faktor. Att vi vet som muslimer, vi tror väldigt mycket på att vi inte kan göra någonting förutom med Allahs hjälp. Så därför vänder vi oss till honom för hjälp hela tiden. Wa la ta'jiz, och ge inte upp. Sen, okej, men det här är kanske det jag kan göra. Men vad ska jag göra med det jag inte kan göra? Det svåra, det svårigheten, det låsta läget. För in asabaka shay, om det är något som drabbar dig. Fala taqul law anni fa'alt kadha lakana kadha wa kadha. Om jag hade bara gjort så hade det skett. Och det här är väldigt lätt när det kommer till svårigheter, när du kanske inte vet vad som kommer hända ifall du går här eller går här, eller tar det här valet eller det här valet. Och därför profeten sallallahu alaihi wasallam gav det här rådet och sa: säg inte, om något händer dig som du inte tycker om konsekvenserna, om resultatet av ditt agerande, inte, du tycker inte om det, säg inte, om bara jag hade gjort så hade det och det hänt. För inna law taftah amala baba shaytan, för att det här öppnar dörren till shaytan. Det får det att må dåligt, det får det att älta, det får det att ha ångest.
Det här om.
Exakt, hela tiden, om bara jag hade gjort sig, om jag hade bara gjort så.
Sant,
vad ska du göra istället då? Alakin qul qaddar Allah ma sha fa'al. Men säg, Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt det här och han gör det han vill. Och det är så skönt, alltså, när man tar med sig den här hadithen, för den passar in i så många aspekter av ens liv. För man, hela tiden man ställs inför val, man ställs inför svårigheter, man ställs inför prövningar. Och om man så här, exakt typ det han sa, om du bara fokuserar på det du kan göra,
ja, exakt,
och kämpar med det, och låter det andra överlämna det, som vi brukar säga när det kommer till det här fina konceptet i islam med tawakkul, att wa ufawwidu amri ila Allah, som versen nämner, att jag överlämnar min angelägenhet till Allah. Det jag inte kan göra, det jag inte kan styra, de människor jag inte kan styra, det jag inte kan påverka, jag överlämnar det till Allah. Men det går lite hand i hand med att jag gör det jag kan göra. Och jag tror när man gör så, man mår själv bättre. För man tänker, vet du vad? Jag har gjort mitt bästa. Det här var det jag kunde göra i den här situationen. Och om det inte blev som jag ville att det skulle bli, qadr Allah. Och nu tar jag lite över här. Men,
nej, kör.
Det finns en annan grej också. Det här är det ibland att Allah skyddar en från vissa saker. Så det här är också en extra tröst i situationen. Att jag har gjort det jag kan. Jag överlämnade angelägenheten till Allah. Och det jag kunde göra, jag kämpade faktiskt med det. Och jag förlitade mig på Allah i det. Sen, jag kom inte in i den utbildningen. Jag kom inte in på jobbet. Jag kom inte iväg på den resan och så vidare. De här sakerna kan vara att Allah subhanahu wa ta'ala skyddar dig från någonting som är ont. Och när man tänker i de banorna, då tänker du, men det kanske var bäst för mig att inte komma in. För att om jag har gjort allt det här och tog Allahs hjälp i det och sökte mig verkligen till Allah subhanahu wa ta'ala och förlitade mig på honom, och det gick ändå inte vägen, men det kanske var bra för mig att det inte gick vägen. Och jag tror många gånger, man kanske inte, det går nästan aldrig att veta 100%, men många gånger man blir nästan lite glad i efterhand, även om det kan vara jobbigt lite i stunden i början, men man ser det sen att det kanske inte var bra för mig.
Jag tänker på det här du sa också om prövningar, och man ska inte låta prövningar eller situationer styra, för det är lite det du är inne på. Hela livet är ju en prövning. Och om du löser en prövning idag, eller du får hjälp med att lösa den, Allah underlättar den för dig, du kanske har en till prövning imorgon eller övermorgon. Man kan inte tänka hela tiden, du vet, jag kan inte nu det här för den situationen jag befinner mig, imorgon du har en ny situation.
Exakt.
Alltid, som hadithen du nämner, och det finns väl en aya också att Allah testar inte oss med det vi inte klarar av.
Att Allah prövar inte människan med mer än det hon klarar av.
Så, det så man kan inte skylla bort sig på sitt.
Och den grejen är fett skönt som tröst att ha i bakhuvudet. För du som människa kan ju fortfarande ha tålamod, men ändå agera, som du är inne på. Och göra och jobba och sträva efter det du kan göra. Men jag tror jag har märkt ibland ett missförstånd där många säger, men nu har jag drabbats av någonting. Jag ska ha tålamod. Men sen känns det som att personen blir så här handlingsförlamad. Mm. Man gör ingenting. Men du hoppas på en räddning. Men du kan ju fortfarande agera, som du är inne på. Och det är lite det som vi försöker
få fram. Men går det emot till exempel tålamod? Nu vi kommer in på det. Tålamod och tacksamhet kanske också. Balansera varandra per automatik. Går det emot till exempel tålamod? Säg du har en svår situation. Jag ställer frågan till båda två. Du har en svår sits. Den är tuff. Du vill ha tålamod, men du är ledsen. Förstår du? Du är fett ledsensam. Du kanske gråter. Men går det här emot att du har tålamod samtidigt? Det betyder tålamod att du bara, du vet, ser fett stabil ut. Rör inte en min. Alltså, är det det som är tålamod? Det är det egentligen frågan.
Alltså utifrån perspektiv av hantering av känslor och psykologi. Jag skulle säga att det ingår i tålamodspaketet att de här känslorna finns. Det är också dem du ska ha tålamod med. Inte bara med själva situationen. Att med varje situation så kommer också en rad olika känslor. De ingår i situationen. Det är egentligen, det är bara en reaktion från din kropp och alltså på den här situationen. Så det är också en del av tålamodet, men det betyder inte att du inte kan göra något. Det är det man tror. Man tänker, nu jag är ledsen. Eller hur? Men du kan fortfarande ha tålamod med att du bara är ledsen just nu. Du är bara sårad just nu. Du är rädd just nu. Men ingen har sagt någonstans att så här ska du vara hela tiden. Alltså nu är det så. Nu, det här är din dom. Du ska vara ledsen resten av livet. Det här alltså, har ingen sagt det egentligen. Det kanske, det är bara om du tar det beslutet. Sen har vi ju en tröst där man kan ta det längre sen att även om det är jobbigt här, vi vet att det väntar någonting ännu godare, ännu större, ännu bättre sen. Så det kan också vara en tröst och en del av tålamodet. Men även i det här livet, det går att hantera.
Och jag vill faktiskt ha fasta på det Wael sa, att precis som du har tålamod med situationen, du har tålamod med känslorna i din situation. För att tålamod, sabr, handlar ganska mycket om att habs en nafs, att kontrollera sig själv, att tygla sig själv. Och du kan inte rå för det du känner.
Exakt.
Men du kan tygla ditt agerande med det du känner. Jag ska ge ett exempel. Alltså, vi har två personer som kanske har förlorat någon. Två personer. Den ena personen agerar på ett visst sätt som kanske blir fel islamiskt. Och den andra gör inte. Han gör det som är det Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit när en prövning drabbar en. Han säger inna lillahi wa inna ilaihi raji'un och så vidare. Men båda är sorgsna. Det handlar bara om att båda har agerat lite på olika sätt.
Så att ha tålamod innebär då att egentligen att inte sluta lyda Allah.
Exakt.
Att inte göra haram för att du går igenom en prövning.
Precis. Och det här är nästan, jag tycker det är extremt viktigt, för att i alla de här situationerna, jag brukar alltid referera tillbaka till, okej, men vi vet att profeten sallallahu alaihi wasallam var den mest tålmodigaste människan. Okej. Och vi vet att han gick igenom ganska många svårigheter. Han förlorade sina söner, han förlorade sin farbror, han förlorade sin fru. Han förlorade många människor som var väldigt nära och kära till honom. Hur agerade han? För att folk fattar inte ibland att när det kommer till texter, allt som vi beordrade med i Koran, i sunnan, det är texter. Men vi behöver fortfarande någon som visar oss, okej, men hur går det här ihop rent praktiskt?
100%.
Och det här är en del av visdomen till varför Allah subhanahu wa ta'ala skickar sändebud som är människor. Vi kan relatera till dem. De kan visa oss rent praktiskt hur det funkar. För annars blir det väldigt svårt. Okej, men hur ska jag vara tålmodig? Hur ska jag göra det? Hur ska jag klara av det? Okej, hur ska jag vara tålmodig samtidigt som jag är sorgsen? Och när vi tittar på profeten sallallahu alaihi wasallam, han kombinerade just de två sakerna i bästa sätt. När han förlorade sin son Ibrahim, han var väldigt ledsen. Och han grät. Han hade tårar. Och han visade sin sorg öppet. Men samtidigt han sa, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِ اللَّهِ. Vi säger inget annat än det Allah, som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Och det här visar oss lite vägen i hur vi ska handskas med känslor som är ibland svåra att handskas med.
Men att de finns.
Men att de finns.
De finns
en del av livet. Det är det som är grejen. Och att, som du nämnde, Sadiq, att med känslorna, man ska ändå kunna på något sätt hantera dem och försöka som du sa, kontrollera reaktionen mm. att inte gå överstyr.
Mm.
Och det är det vi försöker med det här, att de här så kallade övningarna, eller vad man ska kalla dem, de ska hjälpa dig att hantera känslor. Exakt. Men de kan gå hand i hand med att du har tålamod och väntar på bättre tider och så. Men du agerar också.
Du agerar samtidigt.
Ja, ja. Och en av dem, för du var inne lite på det, Sadiq, att du kan omvandla negativa känslor till positiva.
Mm.
Och ibland, hur? Det är inte så här så svårt som man tror. Jag har ett exempel att vi, alltså när vi gör så här, vi försöker argumentera med våran egna hjärna för att visa på något sätt det är lugnt. Det är inte så som du, det är inte så som det ser ut, som man brukar säga, fast i sin hjärna. För nu hjärnan, eller alltså kroppen, det ger en viss känsla. Exempelvis någon som har panikångestattack. Mm. När man får den här attacken exempelvis, du känner i hjärtat massa jobbiga saker. Alltså det känns på riktigt att hjärtat kommer stanna.
Mm.
Så tanken som triggas är att mitt hjärta kommer stanna.
Mm.
Så känslan som triggas av den tanken i sin tur, du blir fett rädd.
Mm.
Du blir jätteorolig. Mm. Det är skrämmande, eller hur?
Mm.
Du tänker, jag kommer dö nu. Subhanallah.
Mm.
Och nu kan man stanna upp här och sen agera på det. Jag kommer dö, jag kommer dö. Och så lever du, som vi sa, som ett fängelse. Du är inlåst i de här tankarna och situationerna och känslorna. Och du tror hela tiden att du ska skadas. Det är jättejobbigt. Men istället så kan du försöka bryta dig loss genom att du kanske är den första åtgärd bara för att motbevisa för din kropp och din hjärna speciellt att okej, men jag går och gör EKG.
Mm.
Bara för att. Sen du går dit, läkaren säger jag har aldrig sett ett friskare hjärta. Ditt hjärta slår jättebra, det är bra balans, allt det här, vad du nu skulle säga. Du tar nu ett kvitto och typ ger det till dig själv.
Mm.
Typ, jag sa ju det är okej.
Okay.
Så nu du har gjort en åtgärd. Sen kan du fråga dig själv nu, varför ska jag inte vara rädd efter att ha gjort det här nu? Då kommer det automatiskt, alltså av dig själv, generera fram nya tankar och argument. Du kommer säga, jo, för att ingen har dött av en panikångestattack. För de brukar säga oftast, när du är EKG och du berättar varför och så. Så du börjar nu fatta. Sen säger du, men jag känner så för att min kropp har mycket stress. Min kropp är trött, den vill avreagera sig.
Mm.
Nu börjar hämta argument emot från första situationen. Mm. Mitt hjärta slår vanligt, du har EKG framför dig. Sen börjar du komma på, men faktiskt när jag tränar, jag känner inte någonting. Då det känns lugnt i hjärtat.
Mm.
När jag duschar, exempelvis, jag känner ingenting. Så nu kanske du gör kopplingen att, aha, okej, alltså när inte jag fokuserar på det så slår mitt hjärta som vanligt. Mm. Vilket den alltid gör egentligen.
Mm.
Så nu vad händer? Du har genererat en helt ny tanke. Din nya tanke är, jag har panik, ångest för att det är ett tecken på att min kropp fungerar och min kroppssystem fungerar. Den vill försvara och skydda och bevara min hälsa genom att säga ifrån. Det är bara ett sätt för min kropp att avreagera sig, eller hur? Och jag kommer bli bra, jag behöver vila, de här övningarna. Nu har du fått nya känslor.
Mm.
Det är lugn, det är trygghet, hopp och vad som helst. Alltså i den aspekten ni fattar. Så du har nu omvandlat dina negativa känslor till positiva. Och ni märker, det är bara med små justeringar i tankarna.
Mm.
För att ibland, våran kropp, det går tillbaka till mycket utan att dra ut på det. Historiskt, trauman, omständigheter, miljö.
Men din tanke styr din känsla. Så ja. Det är egentligen samma.
Och vi vill komma åt den.
Ja.
För att göra om känslan.
Ja. Så du ska tänka rätt.
Ja.
För att känna ja. Den känslan ja, ja. Som egentligen gynnar dig.
Ja, ja. För att vi skapar egentligen stress och ohälsa och allt det här.
Mm.
För att vi mår dåligt över att vi mår dåligt. Förstår ni grejen?
Mm.
Du mår dåligt.
En cirkel då.
Ah, så nu börjar du må dåligt eller bli rädd och allt det här. Må dåligt är samlingsnamn. Du börjar må dåligt över att du mår dåligt.
Mm.
Så nu har du också lite, såklart omedvetet, satt ju själv i den här onda cirkeln som Sadiq inne på. Och det här hjälper oss också faktiskt att särskilja, det vill säga de här övningarna vi har nämnt lite. Det hjälper dig som människa att särskilja på vad är livet? Hänger ni med? Och vad är en kanske en extern, jättestor, supertraumatisk händelse som har uppstått? För livet, ibland så säger folk att men livet kommer emellan. Vad är det man menar? Det vill säga att livet i sig är ju så. Alltså livet är en serie av händelser som är bra och dåliga.
Mm.
Eller mindre bra kan man säga. Så du hjälper att särskilja separata händelser och prövningar. Och bara livets omständigheter. Och det får du inse en sak. Att du är inte olyckligt lottad.
Nej.
För många känner så. Varför jag är olyckligt lottad? Kolla vad händer. Du får den känslan. Även om folk inte uttrycker det.
Mm.
Men nu får du se. Okej, det här var en del av livet.
Ah, och jag har kanske ganska mycket att vara tacksam över.
Ja.
För jag vill komma till det. Jag vill bara, vad heter det, för du sa någonting där i början som egentligen jag tyckte det var egentligen sammanfattade allt du sa, att vad sa du? Känsla är ingen sanning.
Nej, exakt.
Exakt.
Det är ingen sanning.
Det är så det är ju. Det är en upplevelse som du har. Därför jag vet till exempel när man studerar till exempel säkerhetsstudier, du brukar särskilja på säkerhet och trygghet.
Mm. Mm.
För att säkerhet, det är fakta.
Ja, exakt.
Trygghet, det är bara din upplevelse. Mm. Du kan vara jätteotrygg, fast det är hur säkert som helst.
Ja,
och tvärtom. Ja. Du kan gå runt och vara hur trygg som helst, men det är knas.
Ja,
det är krig.
Ja, det är,
men du är trygg. Du är lagd åt det hållet. Du mår bra.
100%. Exakt så. Ja. Exakt
så. Och så det är inte samma sak. Det är upplevelsen och det faktiska. Och det är lite jag tänkte på nu när du sa det. Det är känslan.
Jag tror det är viktigt, för då blir det mycket lugnare. Det behöver inte vara sant bara för att jag känner det här.
Exakt. Och sen, jag går tillbaka, vad vet jag?
Exakt, vad egentligen? Vet jag?
Vad vet jag?
Och tänk dig att du vet om det här då, när det väl uppstår situationer.
Jag vet att mitt EKG visade att hjärtat mår bra. Okej, då jag behöver inte känna mig orolig för att... Mm. Men tacksamhet, vi kom in lite automatik på det också.
Mm.
För att vi pratade om tålamod också.
Ja, exakt.
Och motsatsen blir någonstans tacksamhet. Exakt. Och det finns ju en hadith om det, du kan nämna den bara, just det, som tar upp tacksamhet och tålamod också.
Det finns jättemånga hadither.
Jag tänkte på den här...
Nisfal iman.
Nej, jag tänker på den här, den troendes tillstånd är...
Ja, den där, faktiskt. Mm. Mm. Jag var nyligen faktiskt i Örebro, det var den jag körde till. Men den är så fin för att det visar ändå, och jag vill komma tillbaka lite till det Wael pratade om, att livet kommer med svårigheter. Mm. Livet kommer med bra stunder och mindre bra stunder. Livet, det är som en berg-dalbana. Mm. Och det är det den här hadithen omfattar så himla bra. Den säger عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Att hur märkvärdig är inte den troendes tillstånd? Allt den troende gör är bra för honom. إن أمره كله خير. Allahs angelägenhet är bra. Varför? إن أصابه سراء شكر فكان خير الله. Om han får något som är bra, drabbas kanske blir fel ord, men om han får något som är bra, om något bra händer i hans liv, vad gör han? Han är tacksam.
Mm.
Och det är bättre för honom. Och in asabahu darra, om han drabbas av en prövning, en svårighet, sabara, han har tålamod med det. Och dhalika khair lah. Och det är bättre för honom. Och la yakunu dhalika illa lil mu'min. Och det är endast en troende som får uppleva det här tillståndet.
Han är khair, vilket?
Ja, vilket tillstånd, för att du har de här två situationer i livet där antingen det är något som är bra, och du är tacksam för det.
Mm.
Eller så är det en svårighet och du är tålmodig med det. Och vi var ju lite inne på tålamod och hur man kan göra. Men just tacksamhet är så viktig för att Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner att tacksamhet, en form av tacksamhet är att känna igen gåvan. Ma'rifat al-ni'ma. Och jag tror det här är ibland en svårighet vi har. För att ibland... som du sa innan, vi har inte kanske det så dåligt, men vi upplever att vi har det jättedåligt för att vi kanske har, jag vet inte, jag ska inte spekulera för mycket, men kanske man har för mycket förväntningar på livet, man har en bild av livet som kanske inte stämmer, man tror att saker och ting ska vara på ett visst sätt, men det är inte
det kommer därifrån mycket.
Och sociala medier har sin roll i det här, hur andra människor lever, vad andra människor uppvisar, och då tänker man, vad, jag har inte det lika bra, och då måste det vara något fel på mig, och därför mår man dåligt. Men börjar man tänka att, och börjar man fokusera på att okej, men vilka gåvor har jag av Allah subhanahu wa ta'ala?
Mm.
Känna igen de här gåvorna. För det här är nyckeln till, som Ibn al-Qayyim nämnde, det är en pelare till tacksamhet. Att ens känna igen gåvan du har fått från Allah. För du kan ha massa gåvor du bär på, men du känner inte igen dem. Du vet inte ens vad
det finns. Du tar dem för givet kanske. Du har haft dem hela tiden.
Och det är det som är grejen, för att det blir en form av normalisering, att det här blir helt normalt. Okej, men det är inte alla som har en perfekt syn.
Ja,
exakt.
Det är inte alla som har perfekt hörsel. Det är inte alla som har sina kroppsdelar.
Det är svårt att känna igen den. Alltså om du har ätit 3 mål mat om dagen hela livet. Du kommer inte kanske gå runt och tänka.
Och därför.
Alhamdulillah att jag har.
Jag vill nästan dra det längre. För att många när de pratar om gåvor. De säger alhamdulillah, jag har lägenhet. Jag har tak över huvudet. Om jag öppnar kylskåpet, det finns mat. Men jag tänker, dra det längre. Du lever. Du är frisk. Du är hälsosam. Alltså du är vid ditt, vet du, fulla sinnestillstånd. Många har inte det.
Ditt hjärta slår av
sig själv. Ditt hjärta slår. Du andas. Alla de här sakerna. Och när man verkligen funderar. Då förstår man verkligen den sanna innebörden av Allahs ord. Och inte uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Om ni ska försöka räkna Allahs gåvor till er, ni kommer inte. Ni kommer aldrig nå det. Ni kommer aldrig kunna.
Därför när man är sjuk, bara en förkylning.
Ja.
Bara en förkylning, man börjar uppskatta hälsa.
Exakt.
Det är som att du vet, du får den tas bort från dig lite grann. Och sen du kommer.
Och det ligger lite något i det, att man vet inte vad man har tills det är borta.
Mm. Det är exakt så.
Ja, man vet inte om när någon tar bort någon grej, eller låt säga att Allah subhanahu wa ta'ala skulle ta bort en gåva från dig. Då är du börjar tänka, vart är den här grejen?
Men då är följdfrågan är, och det är kanske en svår fråga. Hur ska man göra för att vara tacksam på riktigt? Trots att man har haft vissa saker där. Du vet, det är en sak om du blir av med det. Mm. Du kommer vara tacksam, alhamdulillah, jag fick
tillbaka. Ja, exakt.
Jag var sjuk, jag blev frisk. Jag var hungrig, du vet, jag fastade, jag fick bryta fastan. Alhamdulillah. Det kommer naturligt, den tacksamheten. Mm. Men om du har något hela tiden, du är frisk, du, mashallah, du har lägenhet, du har mat på bordet, du här, hur ska man, du vet, verkligen påminna sig om den här tacksamheten för att kunna dra, vad ska man säga, sötman av att faktiskt vara tacksam och ha den här qana, vad heter det?
Övertygelsen kanske.
Exakt, och att du verkligen är nöjd. Exakt, nöjdheten med det du har.
Vad säger du?
Det är en svår fråga, jag vet.
Ja,
det är svår. Ni var inte förberedda.
Jag bollade den.
Alltså, jag tänkte bara gå in i samma spår som Sadiq, att för nu måste du sa att man ska försöka, för det är känt i alltså, människohälsa, när man ska bevara sin hälsa och må bättre, det vi är inne på, är att lista och uppmärksamma, och det är intressant att du ska känna igen sin tacksamhet. Men det är svårt att känna igen det om du inte kanske lokaliserar det.
Mm.
Och innan du gör det, som Sadiq sa, du måste också ha rätt inställning på vad är det man ska vara tacksam över. För det generella, välkända sättet, det är materiella saker.
Mm.
Hänger du med? Ja. Du har bil, du har lägenhet, allt det här. Absolut, du ska vara tacksam. Men om det är bara det vi ska gå på, vad händer om det finns vissa brister i de sakerna?
Ja.
Då glömmer du bort allt annat, det essentiella, som är hälsa. Alltså bara ögonen i sig. Man kan ha lektion bara om ögon.
Mm.
Hänger ni med? Att så här, de är så dyrbara och värda.
Faktiskt.
Du skulle aldrig ge det till någon, även om du fick 10 miljarder. Men du har fått dem gratis.
Mm.
Så att de här sakerna tänker man inte på. Så att många studier pratar om att skriva tacksamhetsdagbok. Och det kan se på jättemånga olika sätt. Så jag vill inte ge så här att this is it. Man får göra på det man är bekväm med. Okay?
Men hur kan vi ett exempel på en tacksamhetsdagbok?
Ja, och att ett exempel kan vara att många brukar ha typ så här en liten bok som de har bredvid sängen. Okay? Eller i något rum eller så. Så innan du lägger dig så kan du skriva lite vad du är tacksam över. Men olika exempel som jag har här. Charles Poliquin, han var en idrottstränare. Han gav så här kända bra exempel på att skriva tacksamhet och öka tacksamhetskänslan. För det du vill göra med det här, med de här övningarna, finns ett mål du vill uppnå. Du vill öka din naturliga känsla av att känna dig tacksam. Det är det vi vill göra. För ibland, vi har nästan begravt den.
Mm, exakt.
Den känslan. Ja. Vi vill alltså försöka återuppliva den känslan så att du automatiskt längre fram är van att vara tacksam och uttrycka tacksamhet. Och då är det att du kan skriva, vad har du gjort idag för att glädja eller göra gott mot någon annan? Så kan du skriva där. Nummer två, vad har någon annan som har gjort någonting för att glädja och gynna dig?
Mm.
Där kan man se som gåvor. Vad har du lärt dig? Jätteviktigt också i många aspekter där man pratar också vad man har lärt sig. För när du lär dig också vissa saker, du blir också tacksam ibland, för det är en kunskap. Du lär dig mycket, och när du lär dig nya saker, du får nytt perspektiv på saker. Och en annan amerikansk psykolog, han heter Martin Seligman. Han sa att 10 minuter före läggdags, exakt innan du ska lägga dig, skriv ner 3 stora och små saker som har gått bra. Det var en studie som gjordes, en mindre studie, där vissa skrev ner under en veckas tid vad de känner sig nöjda över med sitt liv. Och det här visade sig så att deras depression sänktes. Bara under en vecka. De bara skulle automatiskt, helt fritt, ingen mall, ingenting. Skriv bara ner vad du är nöjd med över ditt liv.
Mm.
För kolla nu. När du säger till dig själv eller till en person, det är från en uppgift. Sadiq, du ska bara skriva ner vad du är nöjd med. Din hjärna kommer automatiskt börja generera fram tankar som du är nöjd med.
Mm.
Det är ingen magi. Du kommer automatiskt själv börja gå igenom din databas i huvudet och börja ta fram saker som du är nöjd med.
Oftast det går lite segt att börja, men vad är jag nöjd med? Men det här, och sen jag har sett lite på vissa cirklar, jag är nöjd med det här. Och sen, ja, det här också, det funkar ganska bra i mitt liv. Och sen plötsligt, det bara lär av sig själv.
Men det finns en, förlåt, jag kanske avbryter dig med frågan, men vi kommer tillbaka till det. För att det finns någonstans en balansgång också, för att du har mål i livet. Du vill uppnå, du vill göra saker. Jag vill, alltså världsligt, dinmässigt, vad den är, familjärt. Man måste väl ha någon balans där, men du vet, att vara nöjd, jag är nöjd med det här, men samtidigt sträva efter förbättring och att vilja ha mer, om man säger så, brist på annat ord. Förstår du?
Du menar hur man ska vara tacksam och lista sin tacksamhet, men även vilja bli bättre?
Ja, typ så här, typ så här som ett exempel. Ja, jag har ett jobb, alhamdulillah. Jag har en inkomst, men jag vill faktiskt bli läkare. Typ. Alltså förstår du? Mm. Är det här motsägelsefullt, eller du vet, hur ska man samtidigt vara tacksam för det man har och samtidigt sträva efter mer? Förstår du hur jag menar?
Mm, jag hör dig. Alltså, nej, det är intressant för att det var en... grejen att när du är tacksam, det förbättrar ju vissa saker. Och flera av de här studierna, om jag får nämna dem för att svara på en fråga, för de
hänger ihop. Absolut.
Chad Burton, han gjorde också en studie på typ 40 personer, okej? Okay? Där de skulle skriva om en positiv upplevelse, okej, okay, i livet, under dagen, eller ett positivt ämne. Det här skulle man göra i 20 minuter, okej, okay, under 3 dagar. Mm. Så under 3 dagar du skriver 20 minuter varje dag om någonting positivt. Det behöver inte vara något färskt, det kan vara något gammalt. Resultatet blev gladare humör 3 månader senare, färre besök hos läkaren, du mådde bättre och sen du hade en bättre kognitiv förmåga.
Okay.
Då du har tränat i hjärnan på hur du ska hantera tankar. Och kognitiv förmåga, det är egentligen ditt aktiva tänkande på hur du ska agera och se på saker. Och en annan studie i Manchester City. I Manchester. Det kanske var där. I universitetet.
Ja.
Manchester City United, allting.
Ja, kör det.
Men
det var ju staden.
Exakt, i staden i Manchester. I universitetet.
Om du var City eller United, så måste du titta av.
Och det är det här som jag vill komma fram till. Att de som gjorde de här övningarna, olika övningar, och där, Simon, listade och skrev ner tacksamhet. De på något sätt, man kunde mäta, de hade mer energi.
Mm.
Okej. Okay.
Och koncentrationsförmåga.
Du gör det mer produktivt säkert.
Exakt. Och då blir du mer produktiv. Och det ökar också motivation med alla sakerna. Du tänker mer kognitiv. Det ökar din motivation. Så jag tror att det skulle göra att du vill göra mer.
Mm.
För du får ju de här positiva goda känslorna. Jag mår bra, jag får mycket energi. Jag känner mig koncentrerad.
Så du kommer vilja sträva efter mer samtidigt.
För sen ju mer du strävar efter att göra mer saker. Och du fortsätter kartlägga och skriva ner. Det blir mer och mer och mer.
Det låter ganska rimligt att ju bättre det går, desto mer motiverad blir du, desto mer energi får du.
Exakt.
Det är väl ett löfte från Allah också, att om ni är tacksamma,
Allah ger er mer.
Allah ger er
mer. Exakt, det är sant faktiskt.
Ändå intressant.
Och det besvarade egentligen för
Subhanallah.
När man tittar på rent islamiskt, profeten sallallahu alaihi wasallam, sunnah, alla de här dhikren vi gör morgon, kväll, när man vaknar, när man lägger sig, när man har ätit, det är en form av tacksamhet också. Alltså, jag tycker den är enormt viktig att tänka på, för att det är ett sätt också att om man verkligen förstår vad man säger, då inser man ju att man är tacksam för de här sakerna. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana. All lov och pris tillhör Allah som har återupplivat oss efter att vi somnat, yani död, som kallas lilla sömnen. Att när man tar på sig kläder, alhamdulillahilladhi kasani hadha thawb, att all lov och pris tillhör Allah som har gett mig det här plagget. Och då tänker du så här, om du förstår vad du säger, Allah har gett mig det här plagget, det är något jag ska vara tacksam över.
Det blir stort.
Exakt, det blir stort. Allah låtit mig sova, Allah har låtit mig, som man säger när man ska lägga sig, fa kam min la kafiya lahu wa la mu'wi, i den kända hadithen, innan man lägger sig, att alhamdulillah som har gett oss mat och dryck och boplats och försörjning. Hur många är det som inte har försörjning eller boplats, boning? Så det, alltså, om man lägger tid, för han sa ju innan också att man kan vara tacksam på olika sätt. Och om man lägger tid på just den här boken och läser vad den betyder och implementerar den morgon, kväll, då är det många tillfällen per dag du är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala.
Det här kan ju vara ett sätt av de övningar vi sa.
Exakt.
När du ska ha tacksamhet stund, måste säga så.
Att göra sina adhkar. Men du la en viktig, en jätteviktig grej, som att också tänka på vad man säger.
För
kan
det
du
finns,
inte arabiska, att du läser så att du förstår vad det är.
En kategori människor läser dem och de vet inte vad det betyder, och ännu värre, eller ännu blir lite svårare då att var inne i stunden och så här, verkligen reflektera över det man säger. Sen vissa kanske vet vad det betyder, men det har blivit en normal grej, det har normaliserats, så det blir som på rutin. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Sen du säger, du kommer, bismillah, wala jidda, bismillah, kharajna, ala rabbina, och du bara säger de här sakerna.
Det är sant, det är sant.
Och det är bra, men den absolut bästa formen är att när jag väl säger de här orden, de här fraserna, de här meningarna, att jag är medveten om det jag säger. Vet vad det betyder, vet vad det innebär. För då du har din tacksamhetsstund där och då redan.
Om du vill ha de här effekterna som vi var ute efter, att känna tacksamhet.
Och tänker, vad tror man? Att profeten sallallahu alaihi wasallam använder de här fraserna bara sådär?
Nej.
Nej, han,
nej, nej, nej.
Han visste vad han sa och han var helt inne i stunden.
Mm. Jag ville ställa en annan fråga. För vi är ju inne på känslor här fortfarande.
Ja. Förlåt, innan jag glömmer. Den här går också ladda ner som en app. Jag måste säga det varje avsnitt. Nej, men den är viktig och den finns att få tag på som en app. Och det finns på PDF. Så att man laddar ner den. Den är på svenska. Mashallah, vissa bröder har översatt hela boken till svenska. Vilket är enormt egentligen faktiskt.
Jätteviktig. Känslor, känslokarta, tacksamhetsövningar. Allt det här går tillbaka till våra känslor. Hur viktigt är det att faktiskt prata med någon när man mår dåligt? För vi har någon kanske säger, okej, vadå, ska man inte prata med någon? Jag mår dåligt.
Det är en jättebra fråga. Prata med någon, ibland det känns som det kan vara alltså man ser inte det som så viktigt. Många tänker, jo, men det är självklart.
Mm.
Det här handlar mer om hur du ska prata med någon, men det viktigaste, eller fokuset, är lyssnaren.
Mm.
Jag minns själv, jag hade en hel kurs som var över en månad, som heter bara att se den andra.
Mm.
Och det här var en kurs för hur du som lyssnare ska vara. För att när du mår dåligt och du bär på massa saker, vi sa ju skriva ner och sånt, men du kan ändå känna, subhanallah, det är stökigt inombords, jag vet inte, det är jobbigt, jag måste bara få ut det.
Mm.
Och sätta det i uttryck. Ibland vissa har lättare att uttrycka det, och kanske föredrar det mer än att kanske börja skriva. Och det är också att du får, i det här fallet, istället för att visualisera det du känner, du får höra dig själv.
Mm.
Du får höra dig själv. Men det kan rubbas eller skapa dissonans, som man säger. Det blir en massa rubbningar i konversationen för att han som lyssnar, eller hon, avbryter dig och förstör din... För det är som en stund du hamnar i. Du vill få ut det som du känner och höra dig själv. Men den andra stör dig. Jo, men jag vet. Som man avbryter. Men lyssna, det här är fett bra. För det är någonting du har gjort.
Mm.
Det här har jag gjort, jag lovar det funkar. Gör bara det här, sen det löser sig.
Mm.
Och personen har tänkt i 3 år om massa saker. Det är nästan lite känslokallt.
Ja, men det är fett lätt hänt.
Ja, det är fan.
Nu.
Vi får det ärlig ändå.
Ja, nej, men det
man är lite praktiskt lagd. Man vill lösa problemet åt
personen. Jag vet, du känner inombords, jag har lösningen till dig. Jag kan inte vänta med att...
Ja.
Jag vet, nu det kanske inte stämmer. Men man känner så att jag har löst... Det här lär man sig ju säga MI och sånt där.
Ja, exakt.
Att man ska inte göra det. Du ska inte ge någon lösning även om du känner att du har den. Och du kanske till och med har den. Alltså, hur ska man göra för att lägga band på sig själv?
Nu tar du upp det och säger det är svårt. Ja. Men jag lovar, helt ärligt, i vissa fall, om du har en viss relation... För oftast man känner varandra. Man går inte till någon random kanske och pratar.
Ja.
Om du vet som lyssnare att den här personen funkar på det här sättet, att den vill bara höra en lösning och ganska rakt på sak, ett rakt råd, då köper det. Men då får du göra den bedömningen. Men det kanske inte är så smart att göra direkt. Först få in vad personen säger, vad det handlar om. Som Karim sa, du har en jättebra lösning, säger vi. Men det vill komma fram till, det handlar inte om lösningen i det här fallet. Det handlar bara om att prata med någon och att du ska ha ett pedagogiskt öra, ett närvarande öra. Och till och med, alltså, man kan ta det så långt att om du säger, jo, men jag förstår. Det är som att du säger till personen, typ så här, sluta prata, jag har förstått. Jag vill inte höra mer.
Mm.
Det blir nästan så, jo, men jag förstår. Alltså, om man har märkt, det räcker med att säga, oj, jag hör att det här är jobbigt för dig. Jag ser på det att det är tufft. Det är jätteenkelt, det är inte så här rocket science.
Nej.
Istället för att säga, jo, men jag förstår. Sen men, och sen har vi personen, och sen...
Ja,
sånt där räcker egentligen, jag lovar. Man behöver inte just kanske första samtalet, just den stunden, jag har bästa lösningen.
Mm.
Det behöver inte vara så. Du kan komma med det sen, kanske när jag har pratat 3-4 gånger. Och då säger du, jag har lyssnat, jag har fått en helhetsbild, jag har förstått ditt perspektiv och hur du ser. För att även som man brukar säga, sätta sig i andra skor, du sätter det ändå med dina fötter.
Mm.
Du tar inte hans fötter och sätter i hans skor. Det är ändå dina fötter i hans skor.
Mm.
Så det är ändå en skillnad.
Nej.
Så man måste ändå försöka... Lyssna in och ta in. Kroppsspråk är viktigt. Många lyssnar. Man pratar som man har luren. subhanallah.
Man känner sig som ett...
Man känner sig här lite. Mm.
Personen kan ju verkligen ha krigat för att typ ta modet att prata med dig.
Mm.
Och typ så här, alla är inte bekväma.
Det.
Och sen man gör det och så ger inte du personen.
Och det är viktigt att du...
Och även ibland, du hör... Vissa har den begåvningen att de kan lyssna samtidigt som de gör annat.
Ja.
Men inte bara det, i den här stunden, det är inte passande
heller. Du signalerar
att du inte är värd att jag ger dig min full uppmärksamhet.
För det är det personen vill ha ju.
Exakt.
Det fanns en övning som vi hade, det är en känd övning. Man har typ 3 grupper. Och vi säger att du ska gå till 3 stationer. Okay? Och varje station finns en person. Den här personen ska vara lyssnare, tamam? Men varje person här har fått en uppgift. De ska lyssna på olika sätt.
Mm.
En av dem, han ska bara titta på ditt huvud. Det är sant.
Okay.
Du pratar, tittar på ditt huvud. Ja. Och medan du pratar.
Ja.
Och sen den andra stationen, den ska hålla på med telefonen. Eller ska kolla bort. Du pratar.
Mm.
Du gör så här. Ja, det är sant. Det är sant. Du är jätteborta.
Mm.
Och den tredje, den tittar på dig. Man sitter med alltså, kroppen mot personen. Man lyssnar. Kanske inte så helt rakt, för det kanske blir skrämd. Du försöker lyssna, du avbryter inte. Du säger, du nickar när du märker att personen vill säga något svårt. Du kollar typ så med ögonen. Ibland kan du sänka ögonen. Ah, oj. Små saker. Och då så gör man utvärdering efter det. Ni kan gissa de två första situationerna. Kolla på ditt huvud.
Ja,
folk gör typ så här ibland. Du märker folk gör typ så här. Vad har hänt? Har jag smutsat huvudet?
Mm.
Så det är viktigt också hur du är närvarande, som du sa, med dina sinnen.
Ah. Finns det inte en... Jag tänker på två saker från profeten
sallallahu alaihi wasallam.
När han pratade med folk, han brukade väl vända sig emot dem helt.
När du pratade med profeten sallallahu alaihi wasallam, han gav dig din fulla uppmärksamhet. Sin fulla uppmärksamhet, förlåt. Han gav dig sin fulla uppmärksamhet. Och som du sa faktiskt, det var därför jag satt och tänkte på det, subhanallah, att han vände sig mot dig och han tittade på dig i ögonen och ibland han låg i ditt ansikte och
visade.
Han var närvarande.
Mm.
Han var inte frånvarande när du pratade med honom. Och därför, det är en rolig berättelse faktiskt, att profeten sallallahu alaihi wasallam fick med sitt beteende alla att känna sig speciella. Alla kände sig speciella i hans närvaro. Och därför en av sahaba nämner att varje gång han tittade på mig, han låg som att jag var så här, mashallah, jag
var mest älskad.
Exakt.
Till
och det var inte svårt heller att prata med profeten sallallahu alaihi wasallam. Vem som helst kunde komma och dra i honom och säga, kan jag få prata med dig där? Jag behöver en viss grej. Och han går, inga problem. Det var jätteenkelt att prata med honom. Han var väldigt tillgänglig och han var väldigt mottaglig för att lyssna på andra människor. Även ibland folk som var hans fiender.
Ja.
Alltså ibland, som det nämns i Sulh al-Hudaybiyah, det här fredsfördraget, de satt och pratade. Och då, en man satt och pratade hela länge. Och det här är, yani, de håller på att göra ett fredsfördrag, förstår du? Så han lyssnar. Sen när han är klar, inte hit. Det här är till och med, alltså, är du klar nu? Khalas, är du färdig? Får jag prata nu? Är det, kan jag komma in nu? Det här är ändå en person som kanske inte är på god fot med profeten sallallahu alaihi wasallam. Vad ska vi då säga om hans följeslagare? Ja. Därför Amr ibn al-As, en ganska rolig berättelse som en side note. Han blev muslim ganska sent. Så han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam behandlade mig hela tiden så bra att jag själv kände att jag var den mest älskade personen hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Så han bara, men han gjorde en grej. Han bara, låt mig prova det. Låt mig kolla om det stämmer, min känsla. För ibland, som vi sa innan, känslan överstämmer inte med verkligheten. Så han bara, jag ska gå och fråga. Så han sa, men ahabunnas ilik. Så han sa, Aisha, radiyallahu anha. Och han bara, nej, men...
Vem är mest älskad?
Ja, han till Musa är redan. Vem är mest älskad hos dig? Och han sa, Aisha, radiyallahu anha, hans fru. Och då sa han, nej, männen, mina rejäl. Han sa, Abu Bakr. Eller Abuha i en annan rivaya. Och sen han började nämna namn. Så han bara, det räcker. Sen han återberättade den här händelsen. Han säger, jag önskade jag hade inte frågat han. Den känslan direkt
till
dig.
Jag skulle hålla det där.
Men den ganska, exakt. Och det är det du fick med profeten sallallahu alaihi wasallam. Att du verkligen, man lyssnar. Och det var det jag inne på innan. Att även om du känner att, men jag hörde, varför gnäller du? Ibland man kan känna så, man är inne i mobilen, sen någon pratar och säger, men jag hörde, du sa det här. Och man har kanske hört allting. Men det är inte det personen eftersöker. Inte att du bara lyssnar, utan att du visar. Och
bekräftar.
Du är med honom.
För att just nu du bekräftar inte. Du kanske hör, och du är inne i telefonen och samtidigt läser på Twitter eller någonting, och du hör personen, men du har inte bekräftat personen här.
Nej.
Och du har inte fått den personen att känna sig som att du uppmärksammar den och bryr dig om den och värderar den på något sätt.
Ja,
och det är det som man kommer med. Alltså det är det man vill ha.
Och även om vi är olika, som Karim nämnde, det är okej. Okay. Vi är olika, men så länge du vet att den personen, den vill faktiskt att du ska säga något.
Mm.
Inte bara lyssna.
Mm.
Då gör det. Men sen även i andra fall som i relationer, vi kan ju skilja oss. Alltså kvinnor och män. Kvinnor faktiskt kommer med någonting. Som man, du är problemlösa. Du vill direkt hoppa in. Gör bara det här. Sen blir hon fett ledsen. Lyssna klart först. Säg bara, okej, det låter jättejobbigt. Du har gjort ditt jobb. Men ni fattar i alla fall haken, eller poängen, att personen vill känna sig sedd.
Mm.
Det är det handlar om egentligen.
Så egentligen rådet här kring att prata är egentligen att vara en lyssnare för de som vill prata.
Inte så svårt.
Exakt.
Gör inte svårare än vad det är.
Vi har många punkter, OL. Vi behöver gå vidare. Vi nämnde här telefonen flera gånger och det var något vi pratade om i förra avsnittet också. Mm. Problematiken med telefonen. Folk är uppkopplade ständigt. Folk är stressade. telefonen tar mycket tid från en. Någon sitter och pratar med en, man kollar i telefonen, där i telefonen pratar man med 7 olika personer samtidigt. Och du sitter med 3 pers här. Det är inte konstigt att folk mår dåligt av det. Samtidigt scrollar det. Jag tänkte på det när du pratade om allt det här, du vet, tacksamhetsövningar 20 minuter innan man sover. Det där är så här tiden man scrollar bara i telefonen annars.
Ja, man ska varva ner med telefonen.
Ja, exakt. Du varvar ner med telefonen genom att kolla på hur bra alla andra har det. Och du vet, känna otacksamhet typ. Hur som helst, det finns mycket att säga. Hur ska man återställa den här? För vi pratade om det lite på liven.
Ja.
Och det var viktiga punkter du hade. Hur ska man återställa sin relation till sin telefon?
Mm. Jättebra. Jag har tagit fram, eller det är en läkare faktiskt som har ett förslag på ett schema som ska hjälpa dig successivt att återställa relationen. För tanken är att du ska äga din telefon och inte tvärtom.
Mm.
Och sociala medier och allt det här. Det finns säkert olika sätt.
Mm.
Det finns aldrig ett enda sätt generellt när det kommer till hälsa och psykologi så att folk förstår det. Yeah. Så om någon vet något annat sätt, det är bara att sprida och köra på det också. Men det här är ett schema från måndag till söndag. Så jag tänkte att jag går igenom schemat och kort vad man ska göra så att folk får till det. Och jag tror det räcker så att man fattar hur du ska återställa relationen.
Alltså det här är praktiska sätt man kan göra för att få en hälsosammare relation med sin telefon.
Och det går igenom hela veckan. Så vi börjar på måndag. Så måndag, du bestämmer idag att stänga av pushnotiser. Pushnotiser är notiserna som pushas, som skickas till din telefon så att du ser dem på skärmen.
Mm.
Du har fått notis på Instagram, Facebook, allt det här, Snap, allt, SMS, allt WhatsApp, okej? Du gör det på samtliga appar. Vissa brukar bevara att behålla SMS, för då vet du också om du får ett SMS, då är det något viktigt.
Mm.
För då kan du se det. Det räcker med det.
Så man måste själv gå in på appen för att se om
Och det finns en funktion så här, stäng av, sen kan du välja, det är en lista på dina appar. Det är bara så en toggle-knapp som du trycker, den blir off.
Okay.
Du stänger av WhatsApp. Då, du måste själv in i appen, exactly. Då får du notiserna.
Mm.
Så vad händer nu? Du har redan börjat med steg nummer 1. Du ska kontrollera när du vill se meddelande notiser. Du går in, inte telefonen säger kom titta. Du ska gå in och titta, okej?
Okay? Måndag, stäng av push-notiser.
Stäng av alla push-notiser.
Ja.
Mail, allt.
Okej.
Okay. Okay, vill du kolla mail, sätt det vid datorn. Och gör det istället.
Mm.
Tisdag, avsluta prenumerationer på onödiga nyhetsbrev. Så jag vet inte hur många som har sådana, men generellt sett, och många har tanken med det här. Många har väldigt mycket prenumerationer på nyhetsbrev. Och de går hand i hand med push-notiser.
Mm.
Man kanske inte måste avsluta prenumeration man inte vill, för du får ingen notis.
Ja.
Men tanken med det här, som den här läkaren som jag kollar på, som jag lyssnade på. Du får oftast det negativa händelser. Just nu skjutning här och här.
Det är aldrig något bra.
Just nu inflation.
Ah.
Inflationen har inte ökat på jättemycket.
Mm. Ekonomikriset
har gått ut. Bensin har ökat. Det är inte så positiva saker. Du får det hela tiden. Bam, pling, pling. Till slut, det här plinget, du mår dåligt. Du får sms, pling. Du tänker, abbo, skottlossning.
Faktiskt. Man tänker inte på vad den här invasionen gör på dig som människa. Faktiskt, det blir så här att
det är sjukt, alltså.
Ditt privata liv invaderas hela tiden av dåliga nyheter, av saker och ting. Och man tänker inte på den långtidseffekten.
Ja.
Därför jag tänker ofta folk säger så här, det är knas nu, du vet, överallt. Det var till exempel, jag var i Tunisien nyligen, du vet, ja, det är knas, du vet. Men jag tror grejen är också att du hör om knas på ett helt annat sätt än vad du gjorde förut. Faktiskt. Det var kanske lika mycket saker som hände, men du hörde inte om det.
Nej.
Så det påverkar inte ditt liv.
Då tror jag allt är knas.
Ja, men nu du hör om minsta lilla grej som har hänt överallt, det når dig.
Och ni ser kopplingen, det här påverkar också ditt tankesätt och måendet på hur du ska generera tankar. Nu du mår dåligt, så när du ska sen se dina tacksamheter och allting, det vill säga känslor, du börjar på en negativ inställning.
Mm.
För du har ju redan bombarderats med massa negativitet. Mm. Sen det kan vara också YouTube-kanaler och sånt som du vet inte är så nödvändiga. Det finns så mycket onödigt man kan ta bort, det lovar jag.
Ja, som man inte ska ha.
Om det är nyhetsbrev och annat, om man är ärlig mot sig själv, man kommer veta en del saker. Men ni förstår tanken med det här, men, är tisdag.
Men ändå fortsätt subscriba Islampodden.
Det är bra saker.
Ja.
Bra saker.
Så att inte folk tar bort den.
Och det är inte
jag notiser varje dag. Avsnitt.
Men, jag sagt att
ska följa oss.
Ni har inte notiser varje dag. Då,
nej. Nej, det kommer. Det är inget som invaderar oss.
Och inshallah, det är bra nyheter. Det är inte dåliga nyheter.
Exakt. Så nu är måndag tisdag, tar man?
Yes.
Onsdag.
Ja.
Ändra inställningarna i mail-apparna så att de uppdateras manuellt. För nu generellt, du har mail, Outlook, Chrome, allt det här. Du får ju, de uppdateras automatiskt. De synkroniseras. Du kan, det finns en inställning, du stänger av det. Så du måste in i mailinkorgen. Göra det här så att den uppdaterar. Så får du nya mail.
Ja.
Inte att direkt få nya mail hela tiden. Så när du har en egen tid för att nu ska jag läsa mail. Helst datum om det är telefonen. Du måste själv uppdatera dem manuellt. Återigen, du äger. Det ska inte äga det.
Man har aldrig tänkt på hur mycket det påverkar det där att den kallar på det hela tiden. Alla de här notiserna, kom, kolla. Och det, jag tycker det är, mest, alltså det är ganska störigt. Men det är nog mest störigt när du ber eller när du läser Koran.
Fattar du?
Det plingar.
Plingar kom.
Och då blir det så här, men du fortsätter läsa Koran eller du fortsätter be. Men så tänker jag, okay, vem är det som har skrivit till mig?
100%.
Vad står det? Är det något viktigt? Är det något oviktigt? Ska jag ignorera det? Ska jag kolla? Du kollar.
Du har förstört allt nu.
Hela stunden. Du har tappat koncentrationen i 5 minuter på grund av
det. Det är det som är tanken med notiser. Helst, och det är det bästa, ta bort jobbmailen från din privata telefon. Din telefon är för viss ändamål. Kontakt med nära och kära och vad du nu är. Okej? Och sen det finns ju Swish och allt sånt. Men ni fattar grejen. Det ska inte vara jobb. Jag personligen har gjort det. Och jag kollar bara mina jobbmail på min dator. På min laptop. Jag vet, nu ska jag sitta den här tiden. Jag ska läsa lite mail. Då har jag avsatt tid för det. Som du sa, man ska inte blanda ihop 5 olika saker. Som krockar med varandra under en tid.
Nej.
Så till slut, du själv vet inte vad du ska göra. Ska jag läsa Koran? Ska jag läsa mail? Vad ska jag göra? Och allt går ihop.
Ja.
Så det är ett jättebra tips. Och det här är nu på onsdagen.
Okay.
Ändra inställningarna till mailen. Torsdag. Skapa hemma på något kreativt sätt en telefonlåda. Det här är speciellt om man kanske har, om man bor med, alltså med andra i en familj. Gör en telefonlåda som används vid måltider. Alla enheter, och varför säger enheter, det ska vara tablets, telefoner, allt som elektroniskt. Okej? Okay? De måste läggas in i den här lådan innan man äter mat.
Intressant.
Även om du bor själv, tycker jag. Nu jag ska äta mat, ingen telefon. Och vi kommer att komma till det sen, för att, eller vi kan ta det nu, för när du äter mat, det är inte bara mängden mat som gör hur mätt du är. Innan det är lukten av maten. Alltså du får ju med aromen och luktsinnet och allting. Alltså stunden med maten, om ni förstår lite vad jag menar. Det där sätter igång mättnadssignaler. Så om du äter i lugn och ro, det är också hur du tuggar allt det här. Så du är närvarande. Förstår du vad jag menar? Så du har rätt sinnen aktiverade till att nu ska du äta mat. Du känner doften, du kanske ser färgerna på maten. Det är mycket som händer. Ätandet är bara en del av det. Då du kommer äta mindre. För när du har telefonen uppe, du vet, man har Al Jazeera på tv och man äter. Du glupskar i dig massa mat. För du har stängt av de här signalerna nu. Dina sinnen är närvarande, de är fokuserade på annat. Det är knas utomlands, det är krig, det är inflation, allt det här. Och du bara äter så här mycket mat. Sen du känner inte av det, om ni tänker efter. Du känner inte av det, du är mätt. Sen efter en halvtimme, det kommer värsta mättnadskänslan.
Ja, men det är matkomman.
Kolla hur mycket matkomman. Folk kan äta när de kollar på film. Eller du vet så här.
Ja, det gör vi.
Du kan bara sitta och äta. Man tänker ju att man ska äta något.
Vi ska ha misskväll. Det är matkomma kväll. Det är sant. Testa, jag lovar. Ha en tallrik framför dig. Ät mat. Du behöver inte ha någon telefon. Även om du är själv. Många är ovana. Jag själv tyckte det var jättekonstigt. Jag vill inte ha en lur så här och äta medans.
Ja, jag gjorde det sist du sa det här på liven. Jag började äta, även om jag är själv. Ät själv, det kändes jätteskumt alltså. Ja, jag ska vara ärlig. Nej, jag tänkte, vad ska jag göra? Jag läste ingenting, jag kollade inte på någonting.
Kändes det så här?
Stress.
Men det är bara
början. Bara äta upp.
Du måste träna din kropp.
Nej, men tänk er hur man gjorde ändå förr. Alltså. Det var inte så att förr man hade en massa nyhetstidningar innan de kom till. Förstår jag menar? Utan man åt, och sen oftast man åt med kanske nära och kära. Det var en stund.
Och jättemysig stund. Och med familjen, om man har barn och så här, vet, om man bor med, alltså med någon, det är bra att bevara det. Nu ska vi äta middag. Inga telefoner. Vi ska prata, fånga upp, vad har du gjort idag, allt det här. Jätteviktig stund. Det kanske enda stund där alla samlas. Det här var torsdag.
Okay. Matlåda. Telefonlåda.
Jag såg faktiskt, jag kan tipsa om det. Jag såg, det är lite dyr, men jag såg en sån här låda man kan köpa med timer. Så du ställer in en sån timer. Jag vill nästan köpa det. Jag sitter och tänker, det kanske är värt det.
Den låser sig, va?
Den låser sig. Så du ställer in den. Låt oss säga att du vill vara telefonfri en timme. Så du ställer in den på en timme. Sen kan du inte öppna den förutom att du tar en hammare och så sänder den. Men den går inte att öppna. Det gör man inte. Och då blir det telefonfri en timme. Och sen om du ska äta, alla kan, som du sa innan, en telefonlåda. Alla lägger in den. Vi ska äta i en timme tillsammans.
Men det är, ganska, det är ändå ganska så här, slående att det ändå finns en industri för det.
Den alltså, är din, bro. Det, kostade
mycket, det säger mycket om situationen.
Förstår du? Det är en plastlåda med en timer på. Ja. Den kostar 1600 kronor.
Men fattar du att vi har kommit så långt? Vi ska låsa in dåliga vanor.
Ja, att man kan sälja saker för att folk ska bli av med sitt mobilberoende.
Förstår du?
Det betyder att det är ett problem.
Ja, 100%. Sen fredag, Yom al-Jum'a. Stäng av alla dina enheter. Enheter, återigen, det är allt som är elektroniskt. Data, telefon, allt. 90 minuter innan läggdags. Nu är vi på fredag. Vi har jobbat måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Du har förberett dig till fredagen. Stäng av dem 90 minuter, kanske till och med 2 timmar innan läggdags. Mm. Varva ner. Förbered kroppen till att nu är det dags för sömn och vila och återhämtning. Lördag.
Och sen har de avstängda fram till morgonen. Men
stäng av. Nu det är kväll. Det finns inte tid för TikTok-flöden. Och så vidare.
Jag har en fråga faktiskt som många kanske undrar eller ställer och säger att, men låt oss säga exempelvis, jag har en äldre mamma, hon kanske ringer mig mitt i natten och behöver någonting, eller du vet så här, man kan intala sig själv vissa saker, ibland kan det vara sant och ibland det är lite så här, man kanske behöver bli nåbar. Hur gör man?
Jättebra fråga. Man behöver inte kanske stänga av telefonen som du sa. Man kan ju stänga av, som vi sa, notiser, lägga på det här halvmånen. Sen kan du ju lägga vissa kontakter som undantag. Om de ringer, då ringer luren.
Exakt. Och då har du redan förmedlat till dem också att ringa till mig om det inte är akut.
Precis. Och då fattar du, oj, nu mamma ringer, du ser.
Klockan 2 på
natten. Det kommer inte trigga, alltså det kommer inte, det kanske kommer 3 gånger, så oj, du kanske blir lite orolig, vad har hänt?
Precis.
För du fattar, det är någonting. Det kan du göra, men stänga av den helt. Du kan ha den på, vad heter det, halvmånen, större i läget.
Större i läget,
Lördag inför, nu på lördagen, inför 2 styckna, 1 timmes perioder, utan att titta i någon skärm. Så du ska ha 2 stunder som är 1 timme vardera, där du inte ska titta någon skärm. Du ska istället uppleva något härligt och gynnande och utan att skriva ett inlägg om det. Jag har precis tränat. Jättebra workout. Push dig. Fattar ni? Varför man säger det här? Den här lyckan och glädjen, du måste träna för att också bevara den för dig själv. För att den ska bli uppriktig. Det här är för dig. Du har tränat för du vill må bra. Du har tagit promenad, lekt med barnen. Hänger ni med? Det här är en stund för dig. Och det handlar om att vara närvarande. Så fort du ska börja skriva inlägg om det och sånt, du kopplar bort det här att vara närvarande för mig till att nu måste alla veta om det. Och tror man på riktigt att de andra bryr sig på riktigt? Att du har lekt och tränat och nu har jag simmat första doppet. Jag fattar att vissa kanske vill dela med dig. Jag vill inte gå in på det där. Det som är syftet och tanken med det här är att du ska få en timme för dig själv. Inte för hela världen. Det här är för dig. En timme, säg nu på morgonen, 1 timmes period, första perioden. Du går och tränar. Hänger ni med? Du behöver inte titta någon skärm. Du kanske kan lyssna på något podd eller något sådär ljudbok. Du behöver inte titta i luren, sms och vad säger folk.
Slå om podden.
Ja, exakt. Förstår du? Det här avsnittet. Den andra timmen, du ska vara ute med barnen. Säger vi. Alltså, exempel. Eller vad som är det som passar dig. Så länge du inte tittar i någon skärm. För att titta i någon skärm, det är en lektion i sig. Det gör massa saker med dig. Med blå ljus, allt det här.
Det var faktiskt det var Karim som sa till mig. Jag ska vara ärlig. Jag klagade ett tag, jag menar om det minst ens. Men jag hade ganska ont i huvudet en period. Så han sa att man behöver lägga bort telefonen några timmar och kolla hur det går. Jag började införa, jag har kanske inte infört det varje dag, men jag började införa det. Och alla, jag mår bättre. Alltså, låt oss säga jag kommer hem efter jobbet. Jag stänger av mina jobbtelefoner, min vanliga telefon. Jag lägger in dem någonstans. Sen jag gör lite grejer hemma eller jag kanske går ut med barnen. Alltså, mitt mående, alltså, först och främst huvudvärken försvann. Jag ska vara ärlig. Och sen, mitt mående förbättrades. Det var ingen stress. Det var ingen så här, jag behöver kolla någonting eller någonting plingar. Och det var det så här, push-notiser, någonting plingar, någonting kallar.
Du slappnar av.
På min uppmärksamhet hela tiden.
Ja, problemet är att vi har så mycket, alltså ibland du använder ju telefonen till att göra bra saker. Du läser en bok. Du har den i luren.
Det är för mycket saker i en och samma
enhet. Och då har du samtidigt allt når dig medan du är där.
Exakt.
Du kan inte ta... Eller du kan. Det är det man får göra.
Och det är det som är syftet med appar. Du vill att telefonen ska bli din närmsta, bästa vän och trygghetszon. Vi vill komma ifrån det där. Du kan ha en så här läsplatta, lästablet och läsplatta. Och så kan du välja läsläge. Då blir det mer gult och varmt ljus. Det är inte blå ljus. Du kan ha böcker om det går. Ljudböcker. Du kan...
Man måste ta bort saker och ting från telefonen och hitta andra sätt att göra det på.
Där de var innan datorn.
Ja, där de var innan.
Innan de gick in i telefonen.
Men lördagen hängde med. 2 en timmes perioder. Söndagen, sista dagen, och det här som ändå målet med det här schemat. Skärmfri söndag.
Okay.
Skärmfri dag. helt fritt. Sen någon kanske säger, men bror, jag jobbar söndag, jag har det här att göra.
Ändra schema.
Ni förstår, du kan ändra schema. Det här är bara ett exempel, ditt schema kanske är annorlunda. Det kanske går från tisdag till måndag, ni fattar grejen. Du ska undvika all typ av skärm. Man tänker, oj vad svårt, nu om telefonen ringer, ja, du behöver inte titta, du kan svara. Det här handlar om att titta på någonting, hålla på med appar och skärmar och dator. Det handlar om.
Alltså man använder telefonen som en telefon som den var skapad för.
Så du, alltså viktiga behov, du måste göra med betalning, swish och sånt, absolut. Ja. Men som du sa, det handlar om att du ska inte ha den här onödiga telefonen eller datatiden. Alltså vad som helst, tv, allt. Skärmfri söndag, och jag lovar er, testa att göra det här. Det är helt otroligt hur den här söndagen blir. Många säger söndagar, det är så här, en lathetsdag. Man orkar inte. Men det kanske också för att du är på skärmen 8 timmar. Men testa att göra det här några gånger, så får du se att din söndag är en dag där du verkligen återhämtar dig och vilar och till och med är produktiv. Du kanske planerar för veckan, du gör saker du inte hinner och du verkligen, du tar det lugnt. Så när du kommer till måndagen, den här måndagsångest, måndagströtthet, jag lovar, du kommer inte uppleva det. Du kommer vara piggast på kontoret. Så det är i alla fall schemat. Ni kanske kan, ni kanske kan lägga upp den någonstans sen.
Alltså,
ni
kanske kan lägga den på...
Nej, jag tänkte också att ni kanske lägger upp den
på PDF. Ja, det tycker jag
är beskrivningen.
Det, ja, det kan vara svårt att komma ihåg allting. Och det var det jag hade med schemat i telefonen faktiskt.
Vi brukar prata också om vikten av rutiner. Alltså för att leva hälsosamt. Det här är en del, det här är ju rutiner vi pratar om nu. Egentligen rutiner, du ska, telefonrutiner.
Mm.
Men även andra typer av rutiner. Vi pratade om det på liven också. Det här att bara att sova i tid. Det finns ju också sadak mycket i islam. Vikten av att du vet, äta rätt, sova rätt. Ja. Lite sådana saker.
Alltså, vi har ju vissa rutiner i återigen den här boken. Men det finns ändå vissa rutiner som profeten sallallahu alaihi wasallam förmedlat vidare. Exempelvis att man sover i tid. Nu i Sverige vi har ganska extrema tider när det kommer till bönetiderna, men exempelvis i Medina det är ändå, det håller ändå en regelbunden nivå under hela året. Så han sallallahu alaihi wasallam tyckte inte om att man satt upp och pratade efter isha till exempel. Varför? För den tid du ska sova eller kanske göra dina sista saker, sen lägger du det så du kan vakna till fajr.
Det är det vi gör. Exakt. Vi pratar efter dig.
Nej, de lärde sig det förhatligt förutom om du har ett visst behov. Jag ska ett exempel.
Ja, jättebra.
Nu exempelvis, vi har en broder som är gäst från en annan stad. Okej, okay? Vi tar emot honom och kanske man pratar med honom lite efter isha för att det finns ett visst behov.
Ja.
Men om det inte finns ett visst behov, då ska man inte göra det.
Mm.
Utan man ska göra sina adkar, man ska göra sina dhikr som vi sa innan. Man ska förbereda sig för att lägga sig, för att man ska kunna vakna till fajr och be den. För annars, vad händer? Din fajr också, den blir så här
halvdålig.
Den blir extremt dålig. Och sen du kanske inte orkar göra dina adkar på morgonen. Och det förstör resten av det. Alltså det byggs bara på.
Ja, det är ond spiral typ.
En annan grej profeten sallallahu alaihi wasallam ogillade var att sova innan maghrib. Varför ska du sova innan maghrib? Kan jag krahul nauma qablaha wal haditha ba'ra, för att sova innan isha. För att nu om du sover innan isha, tar en nap.
Du tar en nap efter maghrib.
Exakt. Och det kan bli, det händer ibland att man säger att jag har varit uppe hela dagen och tar näp och sen jag vaknar till isha. Men vad händer då? Hur ska du sova efter isha?
Uppe hela natten.
Du är uppe hela natten. Vad händer när du är uppe hela natten? Du kan inte vakna till fajr. Sen då? Sen vaknar du.
Det är morgonen förstörd.
Egentligen, morgonen är den mest produktiva delen av dagen. Egentligen. Och därför profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt Borika li ummati fi bukuriha. Att min ummas välsignelse ligger i dess månar.
Allah, det är så sant.
Det
här finns i varje självhjälpsbok. Vill du vara produktiv, börja på här.
Känd oavsett religion.
Spelar ingen roll vem du frågar.
Ibland man ser ju som en konton som säger, vad gör miljonärer, vad gör si och vad gör framgångsrika människor. Alla vaknar på morgonen.
Ingen sover till 12.
Ingen sover till 12.
det är konsensus.
Nej, ingen sover till 12.
Ingen sover till 12.
Och det finns en hikma i det att Allah subhanahu wa ta'ala har satt natten som tid, alltså det tillfället man ska sova.
Och vila.
Vila, återhämta sig. Och dagen är den tiden man ska vara produktiv och gå ut och jobba. Eller göra
har ni märkt om man går upp till exempel, säg på vintern nu, eller på hösten, man är vaken efter fajr. Man ber fajr 6.30 eller 6.00, du är vaken. Och du sitter och pluggar sig i 3 timmar. Det du har gjort på 3 timmar, exakt, du uppnår inte på 8. Nej. Alltså, om du gör det på eftermiddagen.
Alltså klockan är 10 ungefär, du har hunnit plugga och träna.
Du är klar för dagen, du tänker, vad ska jag göra nu? Gå och lägga mig.
Men det är göra mycket fler saker därför.
Du får mer tid.
Därför de har tid nu. Man har gjort alla sina saker man måste göra.
Nu du har tid för dina
tid för kreativitet och kreativiteten.
Exakt. Komma på nya saker.
Det är intressant du nämner det, Sadi, för att sovrutiner och morgonrutiner är jätteviktiga saker för återhämtning och vila. Som människa, för att klara av speciellt det här moderna livet.
Mm.
Och sovrutiner, våran kropp funkar jättebra när den får agera och vara i rutin. Du ska lägga dig samma tid nästan varje dag och vakna ungefär samma tid. Det är då, för många säger så här, för mig det går inte att sova, det här 7-8 timmar, jag känner inte av det, lalala. Det är för du har inte lagt in i en rutin. Gör det en månad, sen kommer effekterna av det. Samma sak, träna en månad rutinerat, alltså enligt rutin. Vi säger 5 gånger i veckan, gör det i alla fall i 1 månad, 2 månader. Det finns någon generell regel, jag minns inte om det var typ 3 månader eller någonting. Då kommer effekterna. För då din kropp har fattat din rutin. Kroppen förstår så. Det är som att du säger till kroppen, lyssna, förbered dig. Det här är en rutin. Men kroppets språk är rutin. Och samma sak med läggdags. Eller alltså sovtimmar. Du, exempel, du är van, du lägger dig alltid 22. Du vaknar alltid 05, 06. Hela tiden. Förstör inte sen på helgerna. Det är fredag, du lägger dig 02 och sen du vaknar 12. Då kan du inte säga, men jag har inte känt av det här. För att du måste ha en rutin för sänggång för att din kropp automatiskt, kolla subhanallah, ska fysiologiskt göra vissa saker.
Men well, förlåt, måste man vara så hård inom parentes? Att, okay, om jag håller bra rutiner 5 dagar i veckan, 6 dagar i veckan. Sen någon dag kanske jag är uppe eller senare. Kommer det påverka så mycket?
Som du sa, någon dag.
Ja.
Men jag tycker att hela den här någon dagen ska paja allting. Vi säger nu lördag, det är en dag du vet, du tar det lugnt, du vill vila. Ja. Kör, ha kul. Alltså, du ska njuta. Men vi alla kan vara överens här om att du är van att sova 22. Ja. Lördagen du lägger i, låt oss säga 01. Ja. Inte 04.
Ja, exakt.
Det är lite, stor skillnad.
Ja, jag tror det är skillnad när man vill sätta rutinen. Att man är ganska noggrann. Men sen när du har gjort det 1, 2, 3 år.
Alltså vet ni hur skönt
det är? Kroppen
har fattat
att du kan inte ens vara uppe till 3 dagar. Det är mycket du vill.
Nej, men jag vill ta upp att jag vill att folk ska få höra och se att det händer saker på riktigt när du gör så. När du sätter rutin för sänggång, kallar vi det. Du förbereder din kropp för att börja utsöndra ett avslappningshormon, melatonin.
Allah.
Och melatonin, din kropp utsöndrade. Men den måste fatta när den ska göra det. Som du sa, kvällen är vi ska vila. Du sa efter Isha, ingen pratar om det finns behov. Vi kan också göra det. Efter Isha, du stänger av, vänta, använda telefonen, lägg den åt sidan, ta det lugnt.
Ja, du sa ju en och det var ju i det här schemat, 90 minuter.
Varva ner, alltså rutinen ser olika ut. Kanske någon har att han sätter sig en viss plats i soffan, börjar läsa en bok. Någon har att de börjar borsta tänderna. De börjar kanske göra wudu och förbereda till nattbön. Vissa gör att, alltså det finns rutiner. Din kropp kommer börja förstå och då fattar den, okej. Nu när personen börjar borsta tänderna, redan då kanske melatonin börjar utsöndras. Man fattar, nu är det dags för att sova. Kroppen börjar förstå. Men det är fett svårt, du sitter i telefonen, du kollar nyheter, TikTok-flöden.
Blåljus,
du snackar med folk, gruppchat, jag vet inte vad. Jag måste sova nu. Sen ligger du i sängen och fortsätter. Du vill varva ner, du vill slappna av. Okej, okay? Det är det viktiga. Många kanske inte vill läsa en bok, gör inte det. Sitt på, ta det lugnt. Reflektera över dagen, skriv din tacksamhetsdagbok som vi sa.
Gör
dina adhkar. Det finns massvis att göra för att telefonen, vi har en blått ljus. När dina ögon, som är typ porten till din kropp och till hjärtat, får det här blå ljuset, vad händer? Din kropp slutar utsända melatonin. Och det här är sant. Du är fett trött, du är inne på luren en halvtimme, du blir pigg. Du är trött men pigg. Det är fett jobbigt läge. Du vill sova men du kan inte. Jag kan inte sova. Men du har kollat film 3 timmar och sen du har varit telefonen 2 timmar. Hur ska din kropp kunna förstå att den ska sova? Och om någon hade filmat sig utifrån, det är ett fett mörkt sovrum och sen det är fett stort ljus i ansiktet av telefonen. Det ser lite konstigt ut. Det är inte vår natur att göra så.
Ja, det skulle se.
Sen människan har funnits, det alltid varit så när kvällen kommer man slappnar av. Det ska vara mörkt för ögon. Varför finns det här mörkret? Det är för våran kropp ska slappna av. Ingen ljushantering. Vi ska utsöndra melatonin och vila. Vi ska inte ha blå ljus och senaste nytt på Expressen.
Man märker ju också när man är precis vaknat och ska kolla telefonen. Varför gör man? Du vet,
och så anpassar sig ögonen.
Förstår du? Man märker att det tar på en också. Även
det
när
tar
man,
på den jättemycket.
När man vaknar.
Ha som regel ditt sovrum så att kroppen också återigen. Vi pratar om associationer. Din kropp ska fatta. Mitt sovrum är för vad? För att sova. Inte för något annat. Så ta inte in telefonen i sovrummet. Men bro, jag måste vakna, jag har larm. Jag lovar, det finns många larm man kan köpa. Om du verkligen måste ta in en telefon, ta in den, okej? Okay? Lägg den ifrån dig. Lägg den inte under kudden. Hänger ni med?
Faktiskt.
Det är jätteviktigt.
Det blir lättare att vakna också. Du måste ställa dig upp. Du vet, det blir...
Sen det finns tips. Det är bra att ha mörkt sovrum med rätt temperatur. Så man förbereder innan. Ibland så brukar vissa öppna fönstret. Det blir lite svalare. Det är mörkt i rummet. så att kroppen förbereder sig till nu är det läggdags. Mm. Men morgonen är samma sak. När du vaknar, som du sa, inte in i telefonen direkt. Du nämnde själv adhkar.
Ah.
När man prisar och tackar Allah att man har fått en till chans. Man får leva. Du har en chans att göra gott. Du har varit i ett tillstånd som kallas lilla döden. Men nu du får vakna igen.
Mm.
Du minns inte ens när du somnade. Ja. Det är som att du var död.
Mm.
Sen vaknar du igen. Ska du då direkt hoppa in i
ruschen?
Alltså ruschen och slöseri med tid. Och oftast alltså, saker som är jättetramsiga och onödiga.
Sen om man lägger till det du sa innan. Med att det första man läser oftast WhatsApp eller nyheter. När man går in på Aftonbladet. Massa dåliga nyheter.
Vad har jag missat?
Det finns ju vad jag missat. Sen massa dåliga nyheter. Det är det du startar din dag med. Ja. Jag tänker, alla de här sakerna sätter ju tonen för resten av dagen också.
Tack. Exakt så.
Jag kollar inte min telefon. Alltså minst en timme från att jag har vaknat.
Jättebra.
Inte ens WhatsApp. Jag ser ju den när jag stänger av larmet. Om jag missar ett samtal eller något jag kan ringa. Men inget så här, öppna WhatsApp eller Facebook eller mail.
Otroligt.
För man brukar säga,
låt dagen börja.
Starten på morgonen är resultatet för dagen.
Mm.
Okej? Okay? Det är jätteviktigt. Och till och med de här framgångsmänniskorna som alla pratar om, vet hur det är framgång. De går upp tidigt. På riktigt, kolla runt. Ingen av de här. Och det här har ingenting med religion att göra. De håller inte på med saker som distraherar och telefon och sånt. Oftast är det jättekänt. Alla gör meditation.
Mm.
Men vi har hos oss. Du kan be. Du kan göra dina åminnelser. Dicker.
Mm.
Du kan ha en stund och reflektera. Sen kan någon komma och säga, jag har barn. Vakna 30 minuter innan barnen går upp. Ha den här stunden för dig själv.
Mm.
Så att innan ruschen börjar, som man säger, du har hunnit ha tid för dig själv. Så pass mycket att vissa de tar en 20 minuters promenad. Bara 20 minuter, det är ingenting.
Mm.
Bara för att du ska komma igång och få en tid för dig själv. Ja. Det är frisk luft och det är jätteviktigt att du börjar din dag med en avklarad task, alltså en uppgift.
Mm. Exakt.
Du kanske hinner läsa en sida Koran. Behöver ta det så mycket.
Mm.
Du gör dina adhkar. Kanske någon hinner så pass att du börjar bädda sängen.
Ja.
För den här goda, hur säger man, avklarade uppgiften sätter att din kropp får stimuli. Belöningssystem aktiverad, den vill ha mer. Nu vill jag göra någonting annat gott och klara av det för att fortsätta. Och så fortsätter hela dagen. Har du en bra morgon, jag lovar resten av dagen, den är bra.
Och det var det här vi pratade om innan. För det här till exempel att inte kolla telefonen på morgonen. För jag fick det från den liven när vi hade det. Och att ha den här stillsamma perioden. Någon gång under dagen nu du nämnde att ha den på morgonen. Du nämnde också då att typ sitta ner och känna.
Mm.
Alltså typ känna efter, eller vad ska man säga? Stillsamheten
och närvaron.
Närvaron, andas. Lite om det.
Ja, absolut. För det vi vill komma fram till är att nu pratar vi om morgonen.
Ja.
Men det här konceptet är väldigt viktigt för stresshantering och för hur vi lever idag. För i vårt liv, det är fett mycket så här. Jag måste träna, jag måste plugga, jag måste äta, jag måste sova, jag måste hämta mina barn, jag måste göra det. Så hela ditt liv, det är bara massa måsten och tvång och jobbigt och allt. Hur tror man att man ska må bra? Måste, 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 måste. Ingen har tvingat till det här nummer ett. Jo, men jag måste, för jag måste hålla hyra. Absolut. Ändra i hjärnan. Jag vill träna. Jag behöver sova för att jag vill vara utvilad imorgon. Jag vill kunna be fajr med kraft i benen. Jag behöver äta bra för jag vill må bra. Ser ni skillnaden?
Mm.
Kroppen fattar nu, det är inget tvång som att det är ett pistolhot mot huvudet. Utan nej, du själv vill göra det för att du vill göra det bra. Återigen, du ska äga. Du ska äga, du ska inte vara bunden och fängslad som att du har en kedja här runt halsen som drar till dig till massa måsten. Drar dig dit. Man vill komma ifrån det här. Och då, man brukar göra en jämförelse som svar på Karims fråga att titta på mänskligheten förut, du är mycket inne på sahabas tid. Man är jätte närvarande.
Mm.
Man satt runt tillsammans, kanske runt en eld. Man pratade, man reflekterade, man berättade olika historier, lärdomar. Man var närvarande. Det var långa stunder av lugnhet och stillhet, men korta perioder av stress.
Mm.
Kanske ett lejon kommer mitt under natten.
Mm.
Det här kanske 10 minuter. Sen försvinner det. Men i vår tid, som vi sa i avsnitt 1, vi har lejon hela tiden. Det är stress varje dag. Och vi har nästan inga stunder av stillhet. Vi måste öva de här, som Karim inne på. Och det finns övningar. Jag har jättekorta, de är inte så långa. Vi måste träna med hjälp av de här övningarna att kunna förstå att vi inte alltid måste göra någonting.
Mm.
Vi måste träna på att göra ingenting. Vi måste träna på att vara närvarande, för det är vår natur. Vi som människor, vi har sinnen, vi måste använda dem.
Mm.
Vi är fett distraherade hela tiden. Även många säger jag är hemma och chillar, men han är i sin telefon. Du är inte närvarande just nu. Du är distraherad.
Han pratar med andra sidan världen just nu.
Det här är ingen återhämtning. Mm. Jag ska vara hemma då, ta det lugnt. Sen du kollar film hela dagen. Fysiskt sett, du gör ingenting. Men här,
den jobbar
det är massa saker.
Mm.
Det första är meditation. Vi har pratat om det. Man kallar det meditation, bön och sånt. Det här vet vi redan. Mm. Vi har 5 gånger om dagen, den chansen.
Ja,
man kan göra kanske en stund för dua.
Faktiskt.
Man sitter, det är ändå väldigt närvarande.
Ja.
Du tar bort allting och du pratar på något sätt med Allah som har skapat dig. Mm. Det är verkligen så här äkta, närvarande stund. Djup andning.
Nej, det var det du nämnde.
Säg, det här kan du göra när du vill. Ibland under dagen, det kan bli så vi jobbar, så det blir rushigt. Under lunchrasten, ta en promenad. Du ska träna på att andas in i 3 sekunder. Så andas in med näsan i 3 sekunder. Sen du ska hålla den andan i 4 sekunder. Och sen andas ut i 5 sekunder. Och för att när du andas ut, det gör att du lugnar ner kroppen. Vi har ju så olika system som aktiveras. Sympatiska och parasympatiska systemet. Och när man håller på så att hyperventilera, du blir stressad.
Mm.
Du vill komma igång. Har ni märkt exempelvis när på så sport, när vissa ska ta frispark eller straff, de har en lång utandning.
Mm.
För de vill lugna ner nu. Och så heter kroppen lugna ner och aktivera systemet som du aktiverar när jag vilar och matsmältning och sånt.
Mm.
Inte när jag är igång och måste fightas. Det är därför du gör den här övningen. För att kroppen ska lugna ner sig. Sen färgläggning. Det är det som Karim var inne på.
Vilket är det?
Det handlar om att du ska vara medveten om alla dina sinnen. Säg så att du sätter dig i soffan och tänker jag är trött, jag måste vila. Ingen telefon.
Mm.
När du sätter dig i soffan, du kanske gör den här andningen. Sen du ska känna hur du sjunker i soffan. Du ska tänka och känna, jag känner mina fötter på golvet. Jag känner vinden komma till mig. Du är jättenärvarande i dina sinnen. Du aktiverar som en stillhet.
Mm.
Dessa saker du aldrig har tänkt på. Alltså jag lovar, om du tänker så här, hur du sitter, du känner hur du sjunker i soffan. Sen känner du dina fötter på golvet. Du känner din rygg på någonting. Du känner vind. Du kanske till och med kan känna dofter.
Mm.
Vissa de känner till och med behagliga dofter som inte ens finns i rummet. För din kropp associerar med någonting. Hänger med, det är färgläggning. Du ska känna och sätta färg på dina sinnen som alltid gråa för vissa upptagna och massa annat.
Det där, jag fastnade på det där sist när vi hade pratat. Det låter flummigt.
Men,
ska vara
det låter lite.
Ja, det låter flummigt. Vi är helt ärliga. Men, men det var otroligt faktiskt.
Alltså det är inte så,
när man gör det, för alltså, du börjar tänka efter. Jag sitter i en skön soffa. Hur ofta har du tänkt på det? Alltså det att du verkligen sitter i en soffa. Du sitter inte på en järnbänk.
Man måste förstå det. Det är som Karin säger. Du är ute så här på en hängmatta med palmträd. Vilket fett skönt. Du har fett med hår. Du ser fett flum ut. Det handlar om.
Nej.
Det handlar om att du ska slappna av. Ja. Var närvarande. Och sen att du ska lyssna på något. Det här är ändå läkare och psykolog som har tagit upp det här. Inte jag. Du ska lyssna på något med närvaro. Mm. Men det är också ett sinne. Du lyssnar, du tar
det
lugnt.
Det var det jag faktiskt inte klarade. Kan man sätta på någonting och lyssna som hjälper till med den här effekten?
Som i Koran, du vill reflektera, begrunda. Du vill lyssna på någon podd som du tycker om eller ljudbok. Men var där. Ja. Ha inte på sig ljud i bakgrunden.
Exakt.
Hänger ni med skillnaden? Mm. Du ska vara närvarande.
Närvarande.
Och man kan tycka att det låter flummigt. En läkare gjorde det här med flera sina patienter. Det finns en jobbig tarmsjukdom som heter Crohns.
Okay.
Den är obotlig.
Okay.
Crohns sjukdom. Den är jättejobbig. Det är jättejobbiga symptom. Börjar du gå in på det. Men du kan behandla den så att du kan kontrollera den. Så läkaren fick en patient som hade Crohns. Det var en mamma som hade 3-4 barn. För ett stressigt liv. Hon ville ha medicin direkt. Mm. Medicin och behandling som kan reglera magtarmsinflammationen. Mm. Inflammationen. Han sa nej. Jag vill göra något annat med dig. Det här är en läkare alltså. Mm. Överläkare. De här övningarna, hon fick de här övningarna. Att öva stillhet på olika sätt. Som vi sa, promenad, träna. Och allt du gör, du ska vara medvetande. Mm. Även när du tränar, även när du kör bil. Fokusera på vad du gör. Jag kör bil, du kan tänka. Det heter som en aktiv meditation. 50% av hennes symptom försvann. Inte en enda tablett i munnen. 50% av symptomen försvann för att hon hanterade och läkte sin kropp på ett naturligt sätt. Mm. Det är det här vår kropp vill ha. Men vi ger en massa saker och vår kropp kämpar och försöker bearbeta det, för vi har ju många system för att bevara vår hälsa. Sen det är vi som förstör det.
En fråga bara. Kan inte det här vara svårt till en början? Jag tänker alltså, jag själv, jag utgår från mig själv, varje gång jag sätter på en ljudbok, jag lyssnar 10 minuter, 5 minuter, sen är jag borta någonstans. Sen jag kommer tillbaka och du vet, jag måste spola. Ibland det händer att jag måste spola tillbaka för att jag själv kan tappa fokus.
Jättebra fråga faktiskt. Jättebra fråga. Och jag minns det var en av de här patienterna, en av dem, hon och en annan, som frågade sin läkare, men det här är svårt. Hur ska jag göra det här? Och då svaret är, så som du tränar din kropp inför allt annat, ett exempel, säg maraton. Börjar du springa när du ska träna första milen direkt?
Nej.
Du kanske springer 1 kilometer. 2 kilometer.
Mm.
Det här är samma sak. Du ska bygga upp det och träna successivt. Om du vet att du är åtminstone fokuserad, låt oss överdriva, 5 minuter, det räcker. Gör 5 minuter. Till slut blir 10. Hänger ni med? Vi måste träna upp det här. För vi har en tendens, antingen vi ska läsa 2 sidor Koran.
Eller ingenting.
Varför läser inte 2 verser bara? Varför lyssnar du inte 2 minuter? Även om man kanske skäms, det är fett löjligt, ska jag lyssna 5 minuter? Ja, det ska du göra. För du måste träna upp din kropp igen.
Och du är närvarande de 5 minuter, ja, eller de 2 sidorna.
Och de där kan vara som 2 timmar av annat. Mm. Bara de 5 minuterna. Ja. Så det är en bra fråga. Vi måste träna den här stillheten som vi har själva begravt.
Mm.
Men den finns i oss. Vi måste bara återuppliva den, om man kan säga så.
Det här om att prata nu, som du pratade om sinnesnärvaro. Det handlar väl mycket om att reflektera, rannsaka sig själv. Mm. Varför ska man göra det och varför är det så viktigt? Om vi kanske avslutar där, för att vi har pratat om mycket saker.
Ja, ja.
Om du kan lite kort berätta om det.
Absolut, jag tycker personligen att det här är en av de viktigaste och mest borttappade punkterna. Att kunna reflektera och rannsaka. Just rannsaka för att det kan bli känsligt. Speciellt i tiden man lever av, som man lever idag. Me, myself and I.
Just
det. Det känns som att det inte finns utrymme för att du ska få förbättringar eller korrigeringar. Fattar ni? Mm. Från andra. Alltså råd, som vi kallar det. Men egentligen de bästa råden och de mest ärliga är av dig själv.
Mm.
Så när du sitter och rannsakar och reflekterar, du får av dig själv oftast. Och de är utan filter, utan något. Det är bara rakt på sak.
Mm.
För du, dig själv, känner dig själv bäst. Utan att det ska bli flummigt.
Man måste vara ärlig mot sig själv.
Ja. Mm. Det, och det är man egentligen. Men sen så tänker du med annat. Ursäkta dig själv.
Man ger sig aldrig tid att prata med sig.
Förstår du? Och allt med övningar, allt vi har snackat om. Vi vill komma fram till att du ska bli van och bekväm med att vara själv.
Mm.
Med dig själv. För det är obekvämt. Om man inte vet hur. Om man inte är van. För man är beroende av att ha massa saker. Hänger ni med?
Jag pratade, förlåt, en gång med en psykolog. Hon jobbar som psykolog, vi hade något samarbete, jag vet inte om det var någon handledning, var det? Vi var på jobbet, det var handledning. Och hon sa just där, hon bara, det är viktigt när man pratar med sig själv.
Ja, ja.
Hon bara, ibland man har typ ett fel, man hittar ett fel hos sig själv. Sen ger man sig själv en ursäkt. Så hon bara, det är som en pingismatch. Fram och tillbaks. Så hon bara, sluta ge dig själv ursäkt. Anamma felet, säg, ja det är sant, det är ett fel. Vad ska jag göra åt det? Och gå vidare. Hon bara, annars det kommer hålla på hela livet. Fram och tillbaka. Det kommer till slut göra dig att du mår dåligt. Hon bara, det kommer göra att du mår dåligt. Nu pratade hon i en typ arbetssituation. Men hon bara, det här kan du anamma liksom på hela... Jag tyckte det var bra.
Ja, helt rätt. Man får en bra bild. Det vi vill med det här är att du ska kunna se positiva och negativa tankar. Vi har pratat om det. Du vill veta och reflektera. Okej, vad har jag gjort idag? Vad har jag gjort i mitt liv? Vad har jag gjort bra? Vad har jag gjort dåligt? Du vill få ärliga råd. Som Karim sa, när du accepterar rådet från dig själv, du lär dig också att bli ödmjuk. Du lär dig också att finna utvecklingsmöjligheter hos dig själv. Utan att skylla på någon annan.
Mm.
För det är jättevanligt att skylla ifrån sig. Ursäkt allt det här. Skylla på någon annan eller annat.
Mm.
Det finns i många utifrån allt jag har gått in på hur man lever och så. Försök skapa mål. Nu, jag vill ge konkret vad du kan göra. För man pratar mycket rannsakar dig själv. Men hur? Det kan man inte vet. Försök skapa mål när du har identifierat dina brister. Det kan vara via kartlägga känslor. Du kanske märker, ej, jag blir oftast arg här.
Mm.
Jag blir så här, jag har osäkerhet. Jag har det, jag har det. Försök då skapa mål när du har identifierat dina brister. Och kolla vad du vill uppnå. Utöver också att ta bort dina brister. Du kanske vill uppnå att du vill bli mer produktiv. Du vill bli bra på det här och så vidare. Det är bra att ha mål. Vi har det stora målet att dyrka våran Herre som har skapat oss. Men det är ett paraply för alla andra mindre mål i det här livet. Sen sätt de här i en skala, de här målen. Säg exempelvis så att man fattar. Jag blir oftast lätt arg i diskussioner. Okej? Okay? Du tar den här då. Och sen ställer du nästa fråga. Hur stor sannolikhet är det att den här bristen inträffar? Du sätter en 4.
Mm.
Skala 1-5 är vanligt. Du sätter en 4. Det vill säga det är högst sannolikt. Ja. Okej? Okay? Sen nästa fråga. Hur stor är risken och skadan som kan ske?
Konsekvensen
av den här. En 5.
Mm.
Och så kan du lägga lite notiser. Det kan såra. Det skapar dålig stämning. Det blir tråkigt. Du förstör relationer och så vidare. Sen, vad kan du göra nu? Du ska fråga dig själv. Vad kan du göra för att förebygga? Och där kommer ni märka, flera tankar kommer komma igång. Och det är ett tecken på att det finns i oss. Mm. Att du kan förbättras om du vill.
Mm.
Så du gör nu, vad gör du nu här? En konkret handlingsplan, man kan säga så. För att jobba med dina egna brister. Du har satt ditt mål, du har kartlagt. Du har lagt 1-5 skalor på risker och sannolikhet. Hur ofta det händer. Sen så har du också även en tid efter en vecka eller 2 veckor. Utvärdera det här. Ha en stund där du utvärderar. Hur långt jag har kommit.
Mm.
Den här resan, behåll den för dig själv. Det här är för dig själv. Din omgivning kommer märka att om du blir bättre eller inte. Du behöver inte säga till dem.
Mm.
De kommer märka, jag lovar. Du kommer märka. Så det här är ett tips på alltså, hur du ska rannsaka och reflektera och se. Och, du kan även göra det alltså, ut i naturen och sånt. Om du vill byta miljö.
Mm.
Sen är det viktigt att fokusera lite på, vi pratade om det mycket förut i del 1 om livsval och inställning. Att man ska vara optimistisk. Men jag vill också bara berätta kort varför det är så viktigt med den här inställningen.
Optimismen.
Ja, mm. Att din livsinställning, du ska se det som en katalysator. Det är en motor som för dig framåt. Okej? Okay? Den hjälper hur du ska bemöta livet. Många pratar ju om glaset är halvfullt eller halvtomt. Det är en klassiker.
Mm.
Mm.
Men oavsett om glaset är halvfullt eller halvtomt, så länge du håller i glaset, även om den är halvtom eller alltså vad som helst, om du håller i det här glaset länge, nu är den jättelätt. Om jag håller den i en timme, alltså en kvart, min arm kommer dallra, även om du bänkar halva, jag vet inte hur mycket, det spelar ingen roll. Du kommer börja få kramp i armen, det kommer bli jobbigt. Se det här då som problem, en del av livet. Mm. Ibland är det bra att bara ställa ner glaset. Du behöver inte riktigt hålla den hela tiden och bry dig om det, som du sa, pingismatchen och sånt. Ibland är det bara att acceptera och gilla läget och förstå ditt problem du kan inte hantera. Jag släpper det, som du var inne på, du överlämnar det till Allah. Mm. Jag har gjort det jag kan.
Mm.
Och ibland saker, oftast majoriteten, om man ser även i sig, äktenskap och skilsmässor, majoriteten, alltså över 90%, det är små problem. Sen är det vi människor som gör dem till stora.
Så.
Du vet inte hur jag känner, men du vet inte hur jag känner. Sen det blir fram och tillbaka, pingismatch på riktigt.
Ah.
Kanske med en...
Svarande ord i mitten.
En brutal pingismatch.
Ja.
Med stekpantor kanske, ni fattar. Det för, men i början det var något litet.
Mm.
Ibland släppte bara. Så att ni förstår det symboliska. För att nu du vill göra en beteendeändring. Du vill lära dig att hantera livets omständigheter. Inställningen. Det är det att ni ska förstå. Och att du vill identifiera och se saker. Och sen, helt ärligt, det här är sista också. Koppla för att det här ska funka. Det är en grej, och jag tycker det är jätteaktuellt. Vi bor i Sverige. Och jag tror hos oss det är jättevanligt. Jag tror Karim är ändå bra på det. Var ute i naturen. Nej, var ute i naturen.
Ja, han är bra på det faktiskt.
Det finns en studie från någon som heter Ledebogen. 2011 gjorde han studien. Det var en studie där, det var 2 grupper. De skulle in simulator, så det var inte så riktigt. Köra till jobbet. Simulator, du sitter i en bil, sen är en skärm framför dig. Så låtsas kör du till en plats. På den här platsen så fick ena gruppen köra i urbana miljöer. Det vill säga städer och sånt där. Massa tegelsten över tunnelbanor och byggnader och allt det här. Den andra gruppen, de fick köra i urbana miljöer. Men längs vägen så kom det ibland så här kust, berg, träd, vatten och så vidare och så vidare. Natur. När de sen kom fram till jobbet i den här simulatorn, de skulle utföra komplicerade problemlösningsuppgifter. Gruppen som fick se naturen presterade mycket bättre än gruppen utan. Och sen han fortsätter, Ledebogen, han säger att de hade en kamera på ögat medan de tittade. Och man såg så fort ögat vilade på natur och grönska och vatten, vilket som vi är vana med.
Mm.
Sen människan har funnits, stresshormoner i blodet sänktes. Det var lägre värde. Och det sker på plats. Och de som hade kvar, alltså det här bara byggnader och sånt, det var högre stresshormoner.
Mm.
Och han märkte också att de typ fäste sina blickar någon sekund extra så fort de såg natur. Det här de själva märker inte, men ditt öga vill ha det här. Så den stannade upp lite, oj, vatten. Och glöm inte, det här är simulator. Vad ska jag säga om riktiga naturen?
Nej, alla, det är beprövat alltså.
Ja, det är beprövat. Och hans slutsats som jag tycker är viktigast, därför jag nämner den. Det stärker din resiliens. Resiliens, det är ett känt begrepp i psykologi. Mm. Det är typ som din återhämtningsförmåga. Styrkan och kraften att återhämta dig. Mm. Så ni menar? Det är som en motståndskraft.
Mm.
Den blev mycket starkare och bättre. Bara av att vara i naturen. Jag såg en annan studie att 30% av din stress sänks. Att bara vara i naturen. Sen vi, jag vet. Man uppväxer i vissa ställen. Man tycker det är flummigt. Jag var då naturen. Skogen lämnar mig.
Ja, nej, det, mamma, alltså, det finns så mycket skog i Sverige. Jag personligen, du nämnde det. Men jag gillar att sitta vid vattnet.
Faktiskt.
Att se vattnet framför mig. Bara om du är stressad. Ja, om du är lite nere. Det är jätteskönt. Det behöver inte vara på sommaren. Det kan vara på vintern också. Du ser naturen. Vinter, du vet, det gör jättemycket.
Mm.
Om du ska prata, om du ska fundera på någonting, istället för att sitta i din port, du vet, och sitta och kolla in en vägg eller på en balkon, du vet, i centrum, du står och funderar. Gå ut i skogen.
Faktiskt.
Du har skog bredvid dig, oavsett var du bor. Vart du än bor,
det kan se, exakt, det kan se olika ut. Det behöver inte vara att du måste gå och sitta på mossa. Ni fattar grejen, vi har natur.
Ja, exakt.
Utnyttja den. Det kan se olika ut. Berg, till och med öken. Det är en natur.
Exakt.
Faktiskt, öknen är väldigt vackra.
Ja.
Både Medina, man kunde göra så.
Ja, vart du än bor, det finns natur. För det mesta.
Om du kunde inte åka ut, göra en el, titta där.
Och man måste testa saker för att fatta. Därför jag nämnde den här resiliensen. Och glöm inte att en stark resiliens, det hjälper att hantera svårigheter och katastrofer utan att du ska gå sönder.
Mm.
Det är det vi vill komma åt.
Återhämtning.
Och du kan göra din reflektion och rannsaken och reflektera. Du är en svår sits. Du går ut, tittar mot horisonten.
Man mår bra alltså. Man mår otroligt bra. Jag var nyss i Örebro och de tog ut mig till någon ställe där en vän hade en stuga. Det var otroligt. Och du vet, det finns den här bra känslan, må bra känslan man får bara av att titta på naturen och vatten och sådär. Men sen när vi var där hela dagen, jag kände även när vi var på väg hem, vilken otrolig dag jag haft.
Lugn.
Otrolig dag jag haft bara.
Ja.
Helt rätt. Jag vill bara, som avslutande, vi har sagt en massa saker. Bara en sista grej. Ta med dig det här att ha realistiska förväntningar på dig själv och på andra. Förstå och känn till. För ni märker att övningarna handlar om att känna igen dig själv.
Mm.
Bli bekväm med dig själv och vara mer med dig själv. Försök fokusera på att lära känna igen dig själv innan du försöker lära känna andra. Lär känna dig själv först. För vi kan minst om oss själva, men vi är experter om alla andra.
Mm. Så.
Fokusera på dig själv.
Mm.
Och det här är som en resa. Och var ärlig mot dig själv. Även om den är tuff ibland.
Mm.
Ta din tid och försöka. Det är mycket krav runt omkring oss. Miljön. Försök när du planerar och gör de här sakerna. Gör det utifrån hur du vill göra. Och utifrån vem du är. Inte vem du önskar att du var. Och vad du vill göra.
Mm.
Du ska göra det utifrån vart du är. För Sadek sa, det är fett svårt att lyssna närvarande aktivt. Okej, men nu vet du att det är det här jag kan. Kör på det.
Mm.
Hänger ni med? Det var
Barakallahu fik. Och egentligen, det var som du sa, det sammanfattar allt som vi har pratat om. Barakallahu fik att du kom, min broder. Inshallah igen.
Inshallah.
Del 3.
kanske inte.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Fortsätt subscriba, likea, dela till era vänner. Och salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum.